Så, då ska vi se den här på också. Härligt. Var på gång att säga varsågod och sitt, men jag var lite för långsamt för det. Apropå lovsånger, det finns en sång med Bo Kaspers orkester som jag älskar. Vilket gör det lite svårt för den här dagen då det finns så mycket att ta upp. Men det är sången Långsamt. Om jag får göra det långsamt gör jag precis vad du vill. Tack för inbjudan. Roligt att vara här, Robin och Caroline. Vi har ganska mycket att ta igenom den här dagen, så att vi tar presentationen ganska kort, tror jag. Gott att få vara här. Jag känner ju både Robin och Caroline från, ja, Caroline från Pastorsnätverket. Och jag vet inte om det var ditt rum jag sov i. Det var så. Det var första gången jag stötte på en radiostyrd helikopter inomhus i alla fall. I Karlskoga för många, många år sedan. Ola heter jag. Är pastor och föreståndare i Skara, Pingstkyrkan Skara, sedan 10 år tillbaka. Gift med Jessica, tillsammans har vi 4 barn och en inneboende afghansk kille har vi också hemma. Jag älskar triathlon, men ännu mer så älskar jag Bibeln och Guds ord. Jag säger, har vi den här presentationen? Behöver jag trycka framåt för att... Nu ska vi se. Titta där. Och så provkör vi lite. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Det som vi ska dela idag, det är precis som du skrev på Facebook, Robin, att det var en undervisning som innebar en vändning i din gudsrelation. Så var det för mig. När jag förstod de här sakerna som vi ska ta upp idag, så var det någonting som hände i min gudsrelation. Och min önskan är att kunna fånga någonting av storheten i Guds kärlek till dig och mig. Alltså, vi kommer att landa i den här undervisningen i din och min relation med Gud. Och kunna landa i tryggheten hos Jesus. Tryggheten hos Gud, vår fader. Det är en undervisning som vi kommer att gå lite djupt. Vi kommer att vara lite teologiska. Och ibland när man lyfter det här titeln och så här, blodsförbundet, det låter ju krångligt och det låter lite så där nästan elitistiskt. Alltså för de riktigt inbitna, de som vill ha de här speciella grejerna. Men jag hoppas att vi ska se idag att det här faktiskt är någonting väldigt grundläggande. Någonting väldigt centralt. Och förstå de här bitarna. Vad ett förbund är och vad ett blodsförbund är. För som titeln är då, Bibelns röda tråd. För jag tror att det finns en röd tråd. Det finns någonting gemensamt som går genom Bibeln. Jag ska ha anteckningarna här också. Och vi ska försöka använda en kombination av både stenciler, presentation och whiteboard. Jag vet inte om det är lite för mycket. Men vi ska köra 3 pass här. Och det vi ska försöka göra är att vi ska försöka på 3 lektioner täcka hela Bibelns berättelse. Varför sikta lågt liksom? Men jag hade egentligen velat ha den här på bredden, men vi kan, om vi tänker oss, det här är en jordglob och det här är världens skapelse. I början där, va? Vi tror inte på en cirkulär tidsuppfattning. Vi tror inte på återfödande, utan vi tror att det är varje människa givet att en gång dö och sedan dömas. Vänta, det var ju fel. Vi ska ha grönt här uppe. Jorden ska vara grön. Så, och så ska vi ha ett litet moln här nere. Och det här är ju naturligtvis himlen, eller hur? Och så tänker vi oss den bibliska berättelsen som börjar med skapelsen. Och genom Bibelns berättelse så följer vi mänsklighetens historia, och vi tror att vi har ett hopp i evigheten, eller hur? Amen. Det är okej att säga amen och så för mig. Jag blir inte rädd eller nervös eller så av det, utan det går jättebra. Men om man tänker sig den bibliska berättelsen, om man tänker oss den stora berättelsen, det vi ska försöka göra är det att fånga liksom Bibeln som helhet. Och min önskan är att de olika delarna i Bibeln, vi ska se att det inte är en Gud i Gamla testamentet och en Gud i Nya testamentet. Det är inte ett antal på måfå inslängda berättelser, det är ju 66 böcker, utan det är egentligen en och samma berättelse. Och det är en berättelse som handlar om hur Gud längtar efter gemenskap med dig. Det är egentligen det som allting landar i. Gud älskar dig och Gud vill gemenskap med dig. Och vanligtvis, eller det ganska vanligt sätt att titta på Bibelns berättelse, är ju att tänka utifrån, jag vet inte om du har hört uttrycket, de fyra andliga lagarna. Det är ganska vanligt att man tittar på Bibelns berättelse ungefär så här. Den första, ja, det innebär allt var skapat gott. Vi ser på Edens lustgård och vi ser att Gud skapade allting gott. Och det är Guds ursprungstanke med människan att allt var tänkt att vara gott. Gud hade välsignat människan och det är Guds ursprungstanke. Och sen så ser man ganska snart i berättelsen i Bibeln den andra sanningen. Sanningen om syndafallet. Sanningen om hur synden, människans bortvändhet, bryter relationen med Gud. Och det ställer till problem. Sen så, jag vet inte vad man... Någonstans här tänker oss att här finns centrum i den bibliska berättelsen. Och som vi tänker oss centrum i hela mänsklighetens historia, Jesu kors. Så är det som man brukar då kalla den tredje andliga lagen. Det är att Jesus, han tar itu med syndens problem på korset. Bytet på korset. Jesus dör i syndares ställe. Jesus blir korsfäst. Barabbas blir fri, som en profetisk bild på vad som händer i anden för varje människa som bekänner Jesus. Vi skapades goda. Synden förstörde. Jesus tar och löser syndens problem så att varje syndare kan bli fri. Och den fjärde andliga lagen, det är att varje människa måste bekänna Jesus och ta emot Jesus för att det ska bli en verklighet. Jesus dog för alla, men det är först när någon ger sitt hjärta till Jesus, bekänner honom, som det blir en verklighet i den människans liv. Och det här sättet att resonera kring Bibelns historia, jag tror att det här känner ni igen. Det är ofta så vi tänker och det är så vi resonerar. Och ska vi förklara, liksom, men liksom, vad handlar korset om? Jo, men det handlar ju om att människan är syndig och har gått sönder på grund av synden och att Jesus tar vår synd för att vi ska kunna komma tillbaka till Gud. Och det är sant, men vi liksom fokuserar i den här berättelsen på synden och dess lösning. Och nästan i förbifarten så nämner vi att, ja just det, men när Jesus dör på korset och vi blir förlåtna, då får vi gemenskap med Gud igen. Men jag tänker att det stora i Bibelns berättelse är inte synden och dess lösning, utan det stora i den bibliska berättelsen, det är gemenskapen. Gemenskapen mellan Gud och människa och Guds längtan efter gemenskap med dig. Och det här är liksom ett ganska vanligt sätt att tänka. Idag så ska vi röra oss på ett annat plan. Är det okej? Är det okej att gräva lite? Vi lever ju i en ganska snabb ytlighetskultur och idag så ska vi liksom nästan gräva så djupt som vi kan. Men om vi då tänker oss att läsa Lukas 22. Lukas kapitel 22. Och jag har gett de här lapparna för att om möjligt underlätta att följa med lite i den här berättelsen. I den här resan vi ska göra egentligen genom Bibelns texter. Vi ska göra en resa genom Bibelns hela förlopp egentligen. Och landa i vad den förståelsen kan betyda för dig och mig när vi står inför Gud. Men jag har en tanke så här att vem är det som bäst beskriver vad som händer på korset? Alltså om vi tänker oss att vi ska fånga kärnan. Det absoluta centrum i Jesu Kristi kors. Men jag tänker, är ni med på det? Att det viktigaste, alltså Gud skapar världen och vi har en framtid i evigheten. Och där emellan de stora händelserna så finns det ingenting större i Bibeln än Jesu Kristi kors. Är ni med på den tanken? Jesus när han vandrar med Emmaus vandrarna så går han igenom varenda bok i skriften och visar vad det står om honom. Alltså det är han som är centrum. Centrum är Jesus. Centrum är korset. Paulus säger, jag vill inte veta av någonting annat än Kristus och honom så som korsfäst. Alltså ett absolut centrum. Och när Jesus då själv ska beskriva vad det är som ska ske. Han har gått med sina lärjungar, han har valt ut dem, de har fått se hans tjänst, de har fått se döda uppstå, de har fått se sjuka bli friska, de har fått se onda andar kastas ut, de har fått höra hans undervisning och man har kommit närmare och närmare och längre in i Guds rike. Och sen börjar Jesus tala om att han ska dö. Och ni vet att det blir, han stöter på patrull. Petrus säger, det får ju aldrig ske. Ibland har vi inte så jättemycket koll, va? Men så när Jesus sista kvällen med gänget. Han har gått med dem i 3 år. Han har investerat sitt liv in i de här som ska leda församlingen. Han har undervisat massor. Och nu sista kvällen. Kan vi vara överens om att det som sägs sista kvällen med gänget, det har stor vikt. Han ska precis lämna över. Och det är ju en tuff tid, va? Petrus, jag ska ge mitt liv för dig om så alla andra. Alltså det är så här, Jesus vet att ja, men det som han lovar nu, det kommer att krascha i natt. Alltså det är en ganska spänd tid, det är mycket som står på spel. Kvällen innan Jesus ska dö på korset så sätter han sig ner och så förklarar han. Han ger dem en förvarning, han förbereder dem för vad som ska ske. Och när Jesus ska förklara för sina lärjungar vad som ska ske på korset. Jaha, ja, det är en tavelsudd. Jag trodde det var en... Först en sån här fjärrkontroll till. När Jesus ska förklara för sina lärjungar vad som händer. Vad använder han för ord? Lukas 22. Vers 14. När stunden var inne la han sig till bords och apostlarna tillsammans med honom. Och han sa till dem, jag har längtat mycket efter att äta den här påskmåltiden med er innan mitt lidande börjar. För jag säger er att jag inte kommer att äta det mer förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Och han tog en bägare, tackade Gud och sa, ta detta och dela mellan er. För jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. Han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sa, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Alltså om någon kommer till oss och frågar, men vad handlar Jesu kors om? Vad är poängen med korset? Vad är poängen med att Jesus utgjuter sitt blod? Så utan att ha fel så skulle nog många av oss börja förklara i termer av att ja, men vi är syndare. Jesus dog i vårt ställe för att synden skulle straffas, så att synden skulle försonas, så att vi kan bli förlåtna, så att vi kan bli rena. Jesus använder inte de termerna. När Jesus ska förbereda sina lärjungar för att han ska dö på korset dagen efter så säger han imorgon, det som sker imorgon, det är ett förbund i blod. Och han säger i princip inte mer. Han börjar inte förklara hur han ska offra sig för världens synd. Utan han säger, det här är ett förbund i blod. Och för oss så kan det ju vara lite så här, amen, lite kärvt, lite kort, lite kryptiskt. Men poängen här är ju att för dem som sitter med Jesus så är det inte kryptiskt överhuvudtaget. På den här tiden praktiserade man förbund i blod över hela världen. Alla världens kända kulturer genom hela världshistorien. I princip förutom västvärlden de senaste 100 åren. har praktiserat förbund i blod och har vetat vad det har inneburit. Så på samma sätt som om jag skulle kunna säga, eller jag sa ju till och med, att så som Robin skrev på Facebook, så direkt så anknyter det till någonting. De allra flesta här, jag behöver bara säga Facebook för att det ska knyta an till en värld av associationer. Vad ser man framför sig om jag säger Facebook? Hur många är det som ser blå färg? Blå vit hemsida eller blå vit app i telefonen. Man tänker Messenger, man tänker status. Man tänker man kan skapa grupper, ja, men man kan skapa sidor. Ja, men kyrkan här har ju en sida på Facebook. Alltså det är en värld av associationer, så det räcker att jag säger Facebook så vet ni vad det betyder. Om vi skulle gå tillbaka till lärjungarnas tid och säga, ja men Jesus han la ut det här på Facebook, så hade de inte fattat överhuvudtaget, därför att det var ingenting som de praktiserade. Men på samma sätt som i vår kultur man vet vad Facebook innebär, eller kanske någon snäpp upp i åldrarna om man inte, jag tror att de allra flesta är aktiva på Facebook. Min pappa som är äldre använder Facebook regelbundet. Nej, men om man hade sagt bingolotto eller någon sån andra grej som att man behöver bara säga liksom. Så på den tiden när Jesus säger förbund i blod, om då visste de precis vad det innebär. Han behövde inte säga mer. Och då tänker jag att det är en utmaning för oss då att läsa Bibeln när den är skriven till en kultur som praktiserade saker i sin vardag som vi inte riktigt har koll på. När Bibeln själv väljer att säga att det här handlar om ett förbund i blod och liksom förutsätter att man ska fatta vad det handlar om, så tänker jag, men det här, det ska vi ta den här eftermiddagen och försöka klura ut. Vad är det som lärjungarna visste? Kan vi försöka få tag på någonting av det? För jag tänker, som Jesus säger, det här är ett förbund i blod, om det är hans val att förklara, då tänker jag, men då kan det vara nyttigt för dig och mig, åtminstone till viss del, förstå vad det är Jesus pratar om. Så det ska vi göra. Vi ska gå igenom Bibelns berättelse. Istället för att utgå ifrån liksom synden och dess problem, så ska vi titta på förbund och vad det är och hur det syns i Bibeln och hur det hjälper oss. För det är ju det här som är poängen. Att det hjälper oss att förstå Jesus. Det hjälper oss att förstå korset. Det hjälper oss att förstå hur ser Gud på mig. Annars hade jag inte velat åka hela den här vägen hit och bara liksom greja i lite intressanta detaljer i Gamla testamentet. Utan låt oss se, kan jag få en större förståelse av vad det betydde att Jesus dog för mig. Men då innan vi hoppar in på Bibelns berättelser, så tänker då ska vi ta en liten sån här förklaring av vad ett förbund är. Och hur det går till och vad det innebär. Jag vill ge en 100-årig efterskott, tacksamhetsnotering till Clay Trumbull. Som på slutet av 1800-talet ägnade 10-15 år åt att forska i gamla antika skrifter. Från hela världen. För att ta reda på hur gick det till när man ingick förbund med varandra. Det här är en bok som det är inget boktips egentligen, för den är väldigt, väldigt tråkig att läsa. Han var ingen duktig författare, men han var en bra forskare. Men den här ger mängder av information hur det gick till i Asien, i Afrika, i Nordamerika, i Norden och i Ryssland, över hela världen, i Egypten. Mängder med referenser till hur det gick till. Och det här är poängen. Genom hela världshistorien så har förbund i blod praktiserats mer eller mindre exakt likadant på alla platser. Vilket ju är intressant i en aspekt, att kulturer som inte hade en aning om varandra tänkte precis likadant. Vi ska inte gå in på den tanken så djupt, men det är i sig ett tecken på att det här med förbund i blod är någonting väldigt gammalt. Som kommer ifrån en tid innan människan spred sig över jorden. Men då har han forskat i det här. Och det här är, om du undrar, men hur trovärdigt är det här? Jag är i slutet på boken, du kan få kika på det sen. Så det är en lång rad doktorer och professorer från världens främsta universitet som ger liksom sin tumme upp för hans forskning, hur gedigen den var. Så att det är liksom ett akademiskt stadfäst verk. Forskning kring hur förbund såg ut. För jag tänker så här. Ja, men Gud väljer ju att tala på ett språk som människan i den kulturen förstår. Och då tänker jag att ja, men det finns en poäng i att försöka gräva. Hur tänkte de? Vad betydde det för dem? Och då kan det hjälpa mig att förstå. Så de flesta kulturer har känt till blodsförbund. Och vad är då ett förbund? Ja, här finns ju då i det här, de här anteckningarna. Ett förbund är en ömsesidig överenskommelse mellan två parter. Djupare än ett löfte. Ett förbund i blod är då den djupaste formen av överenskommelse som mänskligheten har känt till. Ett förbund i blod, det har inte funnits en starkare variant av överenskommelse. Det är alltså fullständig överlåtelse av bägge parter livet ut med livet som insats. Och jag vet inte om det, kan jag låna dig lite, Robin? Ja, om vi tänker oss, vi ska försöka kika lite då på hur det här såg ut. För jag tänkte att vi ska se, hur gick det till? Om några ville ingå blodsförbund, hur gick det till? Om vi tänker oss att här står jag och jag ser, där finns Robin. Han verkar bra, vara en bra kille. Honom vill jag ingå blodsförbund med. Då kunde man göra det av olika anledningar. Man kunde göra det som David och Jonathan. Då står att de hade varandra så kära som sitt eget liv. Att man hade en vänskap man ville stadfästa. Då kunde man göra det med ett blodsförbund. Eller så kunde det vara som Abraham och Abimelech som vi läser i första Mosebok. Att det finns en fight. Det finns någon där borta som är stark och så finns det en konflikt. Och så vill jag se till att jag har fred med honom. Eller henne. Då kunde man ingå ett förbund för att så att säga försäkra sig om lojalitet och hindra strider. Eller vad det än kunde vara. Det kunde vara militärt och så vidare. Men då kommer jag då till Robin och säger, hej Robin, du, jag skulle vilja ingå blodsförbund med dig. Då säger han inte ja, utan det sker en förhandling först. Han säger nja. Säger han. Precis som Abimelech säger till Abraham. När Abraham kommer till Abimelech och säger, ja men du vänta lite här. Dina herdar har haft en fejd med mina herdar. Det har varit lite stöld av får fram och tillbaka här. Alltså, du vänta nu. Du vill ingå förbund med mig, men det här handlar ju om mitt liv. Det här handlar om någonting djupgående. Det här handlar om någonting som är en riktigt rejäl överlåtelse. Jag måste fundera på det här. Säger Robin då. Och den här förhandlingen, så kanske man sätter sig ner. Du, det finns lite problem här. Du, vi har de här grejerna här borta. Du skrev det där om mig på Facebook här förra året. Du, liksom, kan vi reda ut de här grejerna? Så har man en förhandling. Och så förhoppningsvis så landar man i att yes, vi vill ingå ett förbund. Då sätter man sig ner då. Välkommen fram så vi får illustrera det lite. Då möts jag och Robin. Först har vi förhandlat. Vill vi det här överhuvudtaget? Mm. Och när vi då har kommit fram till att ja, men det vill vi. Då kommer vi överens om spelregler. Vad är det som ska gälla? Om vi ska överlåta oss till varandra. Vad är det för liksom, vad är det som ska gälla i vår relation? Vilken typ av överlåtelse? Vad är det jag ska ge dig? Vad är det du ska ge mig? Ja, men den ene kanske är rik och den andra har mycket vänner. Eller vad det nu än kan vara, så att man har att erbjuda varandra. Så funderar man igenom vad som ska gälla i det här förbundet. Och när man då har kommit överens om det, då samlar man lite folk. Alltså som så här. Och så tänker man, nu ska vi göra en ceremoni. Vi ska ha en ritual där vi ingår förbund med varandra. Och överallt i hela världen, vilken gud man än har tillbett, så har den här ceremonin varit inför Gud och inför människor. Jag vet inte om det är någon som redan nu känner att ja, men det finns ju lite liksom av bröllop i det här. Och det ska vi återkomma till. Men då samlar man samlar vittnen och så talar man ut inför vittnena att nu ska jag överlåta mig till dig. Och Robin, han gör detsamma mot mig och säger att nu ska vi ge oss till varandra. Alltså inför vittnen så betygar man att man ska höra samman. Och sen så sker då det här som är själva stunden där förbundet sker. Allting annat i ceremonin är egentligen runt omkring saker. Men här så kommer man till en punkt där på Abrahams tid, på Bibelns tid i Mellanöstern, så det har sett lite olika ut över världen. Vissa ställen så skar man sig i benet och så vidare. Men i Mellanöstern, på Bibelns tid, då skedde så att i höger hand så skar man ett sår. Och så satt blodet började rinna. Och Robin, han skär ett sår i sin hand. Och så möts vi i ett handslag. Ett handslag som innebär att här mixas vårt blod. Och det här förbundet ingås. Alltså alla de andra grejerna är av symbolisk art. Men det här, det är när blodet blandas som det räknas som ett förbund. Har ni hört talas om Dr. Livingstone, missionären? Han opererade en kvinna i Afrika en gång. Och under operationen så skvätter det upp lite blod i hans öga. Och då sa den här kvinnan till honom: nu är vi inte bara vänner, nu har vi en blodsrelation. Varje gång du är i närheten så måste du komma hit så att jag får laga mat till dig. Alltså blodet. När blodet blandas, där ingås förbundet. Och sen när man då har gjort den här handlingen, att man har låtit sitt blod blandas, då ser man till på något sätt, antingen genom färgämne eller aska eller någonting, så ser man till så att det blir ett tydligt R. Så att det blir ett tecken. Som ett tecken därpå ger jag dig denna ring. Så att det blir ett tecken. Och varför har man då ett tecken? Jo, men tecknet, om man då ser till så att det blir ett färgat R, då har du under resten av ditt liv så har du en påminnelse om det här förbundet som du har ingått. Och Livingstone till exempel, när han kom till Afrika, då tyckte han att det här med blodsförbund var äckligt. Så han tyckte inte om det. Men när han förstod vad det innebar, att det innebar en djup relation, då började han praktisera det. Och han ingick blodsförbund med i runda slängar ett 50-tal afrikanska stammar. Så att armen förmodligen var full av R då, som ett tecken på det här förbundet. Och sen när man har gjort det här så att ett R, då ställer man sig och så utropar man väl välsignelser och förbannelser inför de här vittnena. Och så säger vi till varandra att, jag menar, om du håller förbundet så ska jag finnas där för dig. Jag ska vara där, jag ska vara din vän, jag ska finnas där för dig, jag ska vara din blodsbroder och jag ska vara dig trogen och alla de här bitarna. Men om du bryter förbundet så må ditt vapen explodera i din hand. Må lejon jaga dig tills du dör och må grisar vara nära din grav. Alltså det här är ordagranna exempel på saker som faktiskt sas vid sådana här ritualer i Afrika. Och vi tycker att det är kanske lite hårt att man ska uttala förbannelser. Om du inte är trogen så må du dö på ett väldigt våldsamt sätt. Men då bör man komma ihåg att på den här tiden så hade man inga sociala skyddsnät. Blodsförbundet var ett sätt att skaffa trygghet. Och för att det skulle vara på riktigt så lät man det vara på allvar. Alltså innebörden i ett blodsförbund var att det gäller livet ut. Du kan inte ta tillbaka det. Stanley och Livingstone stötte på problem någon gång och sa, men vi kanske ska liksom bryta det här blodsförbundet. Och då blir de helt galna i den här stammen. Det kan du inte göra. Du kan ju inte liksom säga upp ett blodsförbund. Men vi kan omförhandla det. Vi kan liksom förnya det. Namnbyte har jag skrivit. Inte sällan så innebar det här också att man fick en del av den andres namn. Jag fick en del av ditt namn i mitt namn och du fick en del av mitt namn i ditt namn. Vi nämner det bara i förbifarten. Och sen det sista som man då gör i den här ceremonin där människor finns med och bevittnar detta förbund, denna gemenskap, så sätter man sig ner och äter tillsammans. Där det här att äta någonting tillsammans är en proklamation av det gemensamma. Du och jag äter av samma mat. Alltså det är en symbolik. Och i Mellanöstern på Bibelns tid så var det inte ovanligt att det som man åt i samband med förbundet var bröd och vin. Där brödet då representerar kroppen som blev sårad. Och där vinet representerade blodet som hade utgjutits. Riktigt, riktigt länge sedan så drack man varandras blod. Så tyckte man att det var lite äckligt. Så började man ha vin och så droppade man blodet i. Och så när man skulle bli riktigt civiliserad, då hällde man inte ens i något blod, utan då drack man bara vinet som då fick vara en symbol för blodet. Och från den här stunden, då är då jag och Robin, vi är i förbund. Och jag tror faktiskt att det är härifrån så vårt handslag kommer. Det står i Apostlagärningarna att Paulus, han räckte apostlarna handen till tecken på gemenskap. Så från den här stunden så är vi då blodsbröder och hör ihop. Jag tycker att Robin har gjort en fantastisk teaterinsats så att han kan få en applåd. Och så här såg det ut. Och jag menar, jag tar med de här punkterna för att vi ska se allt av det här faktiskt i Bibelns berättelse om en liten stund. Men då har vi en slide till. För när man då har gjort den här ritualen, vad är det då man proklamerar? Alltså poängen med att jag tar upp det här är att när Jesus säger det här är ett förbund i blod, ja men då visste man vad det betydde. Om någon var i förbund med någon annan, vad är det då som gäller? Vad är det man har sagt inför vittnen? Om jag har ingått förbund med någon, vad betyder det? Vad är det man proklamerar? Jo, man säger att nu är vi inte längre två. Vi är ett. Vi har smält samman. Ditt liv finns i mig och mitt liv finns i dig. Och man säger, jag ger dig 100% lojalitet resten av mitt liv. Och egentligen så säger man att jag ger dig och dina efterkommande, alltså din familj, dina efterkommande ska jag finnas där för så länge jag lever. 100% lojalitet under resten av mitt liv. Alltså tanken har alltid varit att ett förbund, det går inte att säga upp det. Alltså det är detsamma som dödsstraff egentligen, att bryta då ett förbund. Det går inte att bryta ett förbund. Jag kan inte komma tillbaka 5 år senare till Robin och säga, du, jag tänker lite annorlunda idag. Jag vill inte längre vara din blodsbroder. Snälla du, kan jag få tillbaka mina röda blodkroppar? Det går ju inte, eller hur? Blodet är i honom och hans blod är i mig. Man säger, vad du ber mig om ger jag dig. Och det är klart att det här är ju i en liksom respektfull kontext. Så man bad inte varandra om saker hur som helst. Utan om det står i min makt så ska jag ge dig vad du än behöver. Vad du än ber mig om ska jag ge dig. Mina resurser är dina resurser. Och också omvänt, dina skulder är mina skulder. Man säger, jag beskyddar dig med livet som insats. Alltså om någon attackerar dig. Det var ju det här som missionären Livingstone fattade. Att om man då är i förbund med någon så lovar man att ställa upp för varandra med livet som insats. Och om man då har, alltså man är i en kultur där folk vet att om man är i förbund med någon och vi attackerar den, då får jag bundsförvanten mot mig. Om då Livingstone kan kavla upp ärmen och visa 50 ärva. Då aktar man sig för att attackera den. Och man säger, jag adopterar dig in i min familj. Vissa kulturer sa till och med att blod är tjockare än bröstmjölk. Alltså man räknade en blodsbroder som närmare syskon än ett biologiskt syskon. Men då är då frågan då, varför blod? Vad är det som är så speciellt med blod? Vad är poängen med blodet i det hela? Jo, därför att det står så här i 3 Mosebok 17:11. Kroppens liv är i blodet. Och det här var också en sån sak som Trumbull forskade i. Och det här är inte bara liksom Bibeln som säger, utan genom historien har i princip alla kulturer haft den här tanken. Att mitt liv finns i mitt blod. Att ge blod är att ge liv. Så det ska finnas där som en bakgrund för att förstå, ja, men vad handlar blodet om? När det talas om att Jesus liksom låter sitt blod rinna eller att Gud vill ha ett förbund i blod. Jo, men det handlar ju om att blodet är ju livet. Mitt liv finns i dig. Ditt liv finns i mig. Så skriver Trumbull så här i sin bok. Alltså, i det forntida Egypten, Kanaan och Mexiko, i nutidens Ryssland, Turkiet och Indien, i Afrika, Amerika, Europa och Oceanien. Alltså det här är exempel på ställen som man har tagit skrifter ifrån. Att ge blod var att ge liv. Att ge liv var att visa kärlek. Att ge kärlek var att från hjärtat längta efter enhet i kärlek, liv och blod. Detta var den primitiva tanken i alla primitiva religioner i världen. Och så skriver han också i sin bok: blodsförbundsceremonin kastar ljus på många aspekter av Bibelns undervisning. Det är en form av ömsesidigt förbund genom vilket två personer ingår den intimaste, mest långlivade och heligaste formen av överenskommelse. Som vänner och bröder, eller mer än bröder, genom att deras blod blandas. Så att det här är en kort genomgång då av hur ett förbund har ingått genom historien. Man har en förhandling, ska vi ingå i förbund? Man kommer överens om vad som ska gälla. Man lovar inför Gud och vittnen. Man skär sår och blandar blod. Det här förbundet sker. Man ser till så att det blir ett tydligt R, ett märke. Man uttalar välsignelser och förbannelser. Man utbyter namn. Och man har en förbundsmåltid. Och sen så säger man då de här sakerna: vi är inte längre två utan ett. Jag ger dig 100% lojalitet resten av mitt liv. Vad du ber mig om ger jag dig. Mina resurser är dina resurser. Jag beskyddar dig med livet som insats. Och jag adopterar dig in i min familj. Och ska vi göra så här att innan vi tar rast så börjar vi nosa lite på den bibliska berättelsen. På ett sätt så vill jag nästan be om ursäkt för att det var många punkter och grejer här i den första delen. Men på något sätt så hoppas jag att det här ska få hjälpa till att få förståelse för den bibliska berättelsen. Blodsförbund i Bibeln då. Ungefär 200 gånger i Gamla testamentet och 30 gånger i Nya testamentet så talas det om förbund. Och när det talas om förbund så står det alltid karat berit, alltså om du har på sida 2 där i anteckningarna. Det är hebreiska ord, karat berit. Och det översätts att ingå förbund eller att sluta förbund. Men om du tittar i hebreiskan på ordet karat som översätts med att ingå ett förbund, så betyder det ordagrant att skära. Så att varje gång när det står att Gud ingår förbund eller att människor ingår förbund med varandra, så är det ordet karat som betyder att man skär ett förbund. Så att det är blodsförbundet som det talas om. Det kan vara intressant att veta då, just då Jesus säger: detta är det nya förbundet i mitt blod. Men om vi ska börja. Första Mosebok 3 och 15. Vi ska börja följa berättelsen och vägen. Om vi nu tror Första Mosebok 3 och 15. Hur Bibeln i sin berättelse från början tar sats mot korset. Första Mosebok 3 och 15. Människan lever i en relation med Gud. Adam och Eva lever i harmoni med Gud. De vandrar tillsammans, de samtalar tillsammans. Det finns den här harmonin. Gud ser på sin skapelse och säger att allt var mycket gott. Det fanns en harmoni. Och så finns den här detaljen att Gud säger: om ni äter av det där så ska ni döden dö. Och kan du berättelsen så vet du att ormen kommer, lurar Eva, och Eva och Adam äter. Och när Gud kommer nästa gång så är det någonting som inte står rätt till. Gud som vill gemenskap ser att människan flyr undan när han kommer nära. Och den här frågan som på något sätt egentligen ekar genom historien. Denna oerhörda sorg. Att Gud behöver säga till människan: var är du? Gud har vandrat i gemenskap och relation. Men det är någonting som har gått sönder. Gemenskapen med Gud har brutits. Var är du? Människan kommer och förklarar vad som har hänt. Och Gud säger: vad har du gjort? Och alla skyller ifrån sig. kvinnan, eller mannen säger det var kvinnan och kvinnan säger det var ormen. Men på något sätt så landar den här berättelsen i en dom. Där Gud skickar ut människan ur sin närhet. Synden bryter gemenskapen. Upproret mot Gud sätter en klyfta mellan Gud och människa. Skilsmässan är ett faktum. Men samtidigt som detta så kan man läsa i vers 15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Och mellan din avkomma och hennes avkomma. Det är Gud som talar till ormen. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. I samma stund som katastrofen sker, i samma stund som skilsmässan är ett faktum, så kommer Gud och så ger han ett löfte. Någon ska komma som ska krossa ormens huvud. Det är ju ett tydligt symbolspråk för att syndens makt ska brytas. Huvud står för auktoritet. Ormen är djävulen. Syndens makt. Gud har en plan. Någon ska komma som bryter det här. Som krossar syndens makt och som tar tillbaka det som nu förstörs genom synden. Och vem är det? Ja, här står det kvinnans avkomma. Gamla översättningen 1917 säger kvinnans säd. Om du som jag har gått, har läst biologi i skolan, så vet man att när ett barn ska till så kommer inte säden från kvinnan. Utan säden kommer ifrån mannen. Och även i biblisk kontext, om man talar om avkomma, om man har liksom släkttavlor, så är det männen som räknas. Fadern till den. Men här står det kvinnans avkomma. Kvinnans säd. Vilket ju inte stämmer, för säden kommer ifrån mannen. Men om man tänker sig att man spinner på att Gud har en plan om att sända någon som ska födas utan manlig säd. Som bara ska vara kvinnans biologiska avkomma. Så är vi ju ganska nära tanken på jungfrufödseln, eller hur? Maria blir berörd av den helige ande. Hon hade inte kommit nära Josef. Josef hade inte kommit nära henne, men hon blir utan manlig säd. Blir hon havande, ängeln kommer till henne. Du ska bära Guds son. Och hon säger, hur ska det kunna gå till? Jag har ju inte kommit vid någon man. Den helige ande ska komma över dig. Någon föds utan manlig säd. Och denne någon ska krossa ormens huvud. Bryta syndens vakt. Vad händer på korset? När Jesus utropar, det är fullbordat. Vad har han genom fötterna? Han har spikar. Kvinnans avkomma blir huggen i hälen på korset. När han utropar befrielse och proklamerar att syndens makt är bruten. Så redan här ser vi att siktet i den bibelska berättelsen är ställt mot Jesus. Vi ska ta en liten bensträckare alldeles strax. Men jag vill bara säga det här, att innan vi nu går in så att säga i den bibliska berättelsen, så försök följa med på det här. Nu ska vi följa med i en berättelse med vad Gud gör. Och det vi ska se i den här berättelsen, det är att vi ska se att det här med förbund, det är en väldigt genomgående tanke som för mig visar att Gud är väldigt medveten om vad han gör. Det är inte en serie liksom spridda händelser, utan det finns ett tydligt syfte. Det ska komma någon. Siktet är ställt mot Jesus. Hela gamla testamentet handlar om Jesus. Det är väldigt noggrant genomgånget och uträknat av Gud, som har en tydlig genomarbetad plan. Och vi ser, när vi ser förbundet och vad Gud gör med förbundet, så kommer vi också att få en större och djupare förståelse av vad som faktiskt sker mellan dig och mig och Gud när Jesus dör på korset. Så det här var liksom, det här första passet var den tråkiga biten med lite så här punkter och historia och såna här bitar. Nu ska vi hoppa in i, efter bensträckaren, så ska vi ta oss till Abraham och se hur resan mot korset på allvar tar fart. Men ska vi ta en paus först? Och så sträcker vi lite på benen. Pausa så snabbt ni kan. Men vi kommer tillbaka om max 10 minuter här. Varsågoda. Slå er ner. Vi har en lite längre rast. Nästa rasten. En halvtimme har jag fått till mig. Den, så vi ska se om vi kan... Så vi kan nalla några av de minuterna. Nej då. Så. Men känns det okej att köra igång? Eller är det jag som har micken? Så att, säg som Marcus Olsson, då är det jag som bestämmer. Så, kör vi igång lektion nummer 2 där. Yes. Då är du som lyssnar också på inspelningen. Välkommen till den andra lektionen. Blodsförbundet. Vi kikade på detta så där Jesus ju säger att det som sker nu, det är ett förbund. Och han säger detta är ett nytt förbund, vilket innebär att det finns ett gammalt förbund. Och det är det som vi ska börja gå in och kika på. Att även när Gud handlar med sitt folk i Gamla testamentet så är det ett förbund som han grejer med. Och vad han gör med dem blir en förklaring av Jesus. Alltså hela tiden i Gamla testamentet, så det som Gud gör har hela tiden en framåtmarkering. Det är någonting på gång, någon ska komma, någonting annat ska ske. Samtidigt som det Gud gör är fantastiskt och härligt och stort, så finns ändå den sanningen som Nya testamentet säger, att det gamla förbundet var bristfälligt och det behövdes ett nytt. Så att det finns liksom en målning av Guds storhet, Guds längtan efter gemenskap, samtidigt som det finns en hänvisning till att storyn inte är klar än, utan det är någonting som kommer. Någon ska komma. Och vi låter den här presentationen ligga som en bakgrund för nu när vi ska gå in i den gamla testamentliga berättelsen och se på förbundet och vägen fram till Jesus. Men innan vi gör det så vill jag faktiskt nämna, jag vill bara skicka med det som en tanke att behandla själv, som skulle kunna innebära faktiskt en fördjupad förståelse av varför Bibeln säger som Bibeln säger kring äktenskap, relationer, sexualitet, familj. Därför att samma ord som Bibeln använder om när Gud ingår förbund med sitt folk genom Abraham och Mose, exakt samma ord, det hebreiska berit, används i Malaki 2 och 14 när Bibeln talar om att din hustru som du har ingått förbund med. Så Bibeln ser på äktenskapet som ett förbund. Och det här är en av de sakerna som Trumbull upptäcker när han forskar om förbund, att ceremonierna kring förbund påminner väldigt, väldigt mycket om ceremonierna kring äktenskap. Och låt oss bara gå igenom, hur ingår man ett förbund och hur har det med mänsklig kärlek, romantisk kärlek att göra, förhandlingen? Ja, men när jag kom till bibelskolan i Sölvesborg och såg in i Jessicas ögon för första gången, då började ju en kamp. Jag som hade lovat att inte bli tillsammans med någon under bibelskolan. Och så fick jag blicka in i dessa ögon. Det var ju en förhandling med mig själv direkt. En kamp. Hur ska det här gå? Och resan från september fram till februari där vi blev ett par. Var ju, ska det vara vi? Är det hon som är den rätta för mig? Hur ska jag tolka signalerna? Ja, ni vet. Det är en förhandling. Sen så har man ju det här med att komma överens om vad som gäller i vår familj. Hur ska vi uppfostra våra barn? Ska vi ha hus? Ska vi bo i lägenhet? Ska vi köpa ny eller begagnad bil? Alltså det finns mängder av såna här bitar som ju också är en självklar grej när två människor ska börja leva tillsammans. Att man förhandlar om, men vad är det för typ av liv vi ska leva? Och vad är det jag förväntar mig av dig? Vad har du att ge mig och vad jag ger dig? Alltså spelreglerna. Och så betyga inför Gud och vittnen. Jag ska viga om ett par veckor. Då kommer vi stå i pingkyrkan i Skara. Och inför Gud och vittnen så kommer jag att fråga dem. Tager du denna? Ja, det gör jag. Och så ger man löftena till varandra. Skär sår och blandar blod. Ja, Vad händer första gången två som är oskuld ligger med varandra? Det är ju faktiskt en blodsutgjutelse inblandad i den mänskliga biologin kopplad till första gången två människor ska ingå ett förbund. Faktiskt, jag tycker att det är ganska intressant. Aska i såret och så tydligt är, ja men det är ju tecknet på förbundet. Jag har ett tecken på förbundet som jag bär med mig varje dag. Välsignelser och förbannelser. Ja, på bröllopsdagen är det väl kanske mest välsignelser som uttalas. Men det andra kommer ju sen längs vägen, det vet vi ju allihopa. Namnbyte. Ja, Jessica Eriksson heter numera Jessica Gustafsson. Hon har fått en del av mitt namn. Och förbundsmåltiden. Ja, bröllopstårtan. Proklamationen. Varför finns det en tradition av att man och hustru ska stå tillsammans och gemensamt skära tårtan? Det är ju en förbundsmåltid, en proklamation av den ingångna gemenskapen. Men vi släpper det där och så går vi till Abraham. Första Mosebok 12. Här finns en mänsklighet som har fallit i synd. Här finns en Gud som har lovat att sända en frälsare. Någonstans måste det börja. Första löftet om Jesus ser vi i första Mosebok 3 och 15. Nästa löfte om Jesus ser vi i kapitel 12. Jag skriver bara siffran 12. Första Mosebok kapitel 12, vers 1-3. Herren sa till Abraham: gå ut från ditt land och din släkt och ditt fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig ett stort till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Här sker det första. Precis som när jag fick se in i Jessicas ögon för första gången och någonting sattes igång. Så sätts det igång här där Gud kommer till Abraham och här presenterar han tre löften. Gud kommer till Abraham, alltså förbund handlar ju om löften. Jag lovar att finnas där för någon och det här är vad jag lovar. Och det som Gud kommer till Abraham med, eller Abraham, namnbytet har ju inte skett än. När Gud kommer till Abraham så är det tre grundläggande löften som alla tre egentligen kräver ett mirakel. Han ska sända Abraham till ett land. Abraham ska få ett land och han bor inte där Gud har lovat honom. Så han behöver ta sig dit. Han ska få bli ett stort folk. Och de är fruktlösa. Och vad är det med Gud? Att ständigt när han ska göra någonting viktigt så väljer han människor som inte på något sätt kan göra det som ska göras. Det är på något sätt som att Gud kliver in, okej, nu ska jag göra något stort och bara för att visa vem jag är så tar jag henne där borta som inte kan det här så att jag måste göra ett under. Och sen så kommer då det tredje löftet och jag menar att det är löftet om Jesus. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Ni vet att gamla testamentet handlar om att Gud arbetar med ett folk. Men ni vet att Jesus kommer så säger han: gå för den skull ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och så säger Gud att i dig, alltså genom det jag gör i ditt liv ska det bli välsignelse till alla folk på jorden. Och jag läser in Jesus här. Jag ska sända dig till ett land som du inte har än. Jag ska ge dig ett folk, du som är fruktlös. Och genom dig ska frälsaren komma som tar hela mänskligheten tillbaka in i gemenskap med mig. Här börjar det liksom. Och jag tänker att det här är liksom det första intro. Det som i illustrationen där jag kom till. Det är Robin först och säger, du, jag skulle vilja ingå förbund med dig. Så vet vi att det är en förhandling. Och läser man Bibelns texter så ser man att det blir inga barn. Det blir mest problem. Jag vet inte om det är någon som har haft den här upplevelsen av att man har varit på en gudstjänst, man har varit på en konferens, man har varit på ett läger. Och Gud har bara kaboom, kommit. Man har känt kallelsen, man har känt sig utvald, man har känt sig fylld av den heliga ande. Nu minsann ska det bli någonting med mitt liv, och så kommer man hem därifrån och så är det gråkall marsvardag från västkusten. Var tog solen vägen? Och när Abraham och Sarai fortsätter att leva och försöker få barn, så händer ingenting. Och den som antingen själv eller nära någon annan har varit med om det här, att inte kunna få barn, så kan det vara en oerhört stor smärta. Och man lägger det ihop med att det här är knutet ett löfte från allsmäktig Gud som har lovat liksom, alltså ni vet det här. Och så händer ingenting. Det enda som händer är problem i kapitlen som kommer. Och jag har försökt räkna lite på tiden, men jag skulle gissa att från kapitel 12 till kapitel 15, första Mosebok 15, så kan vi räkna ungefär ett decennium, tror jag. Kapitel 16 säger att det är 11 år. Så jag tänker mig ett decennium där Gud kommer igen och påminner om löftena. Och jag tänker mig att här ser vi förhandlingen, alltså i det här med ett förbund, när det är som allra skarpast. Som när det var så allra närmast att bli tillsammans med Jessica, fast jag inte riktigt kunde veta hur jag skulle tolka hennes. Ena dagen så ville hon vara med mig, och nästa dag så hälsade hon inte ens. Alltså, nu lämnar jag ut min fru här, känner jag, kanske ska sluta med det. Men det kanske var jag som var jobbig, vem vet. Men det var någonting där, och när Gud kommer till Abraham så kommer han ju igen i kapitel 15. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, var inte rädd Abraham, jag är din sköld. Alltså det här är ju förbundsspråk igen, va. Din lön ska bli mycket stor. Och där står inte Abraham och säger, halleluja, vad härligt att du kommer tillbaka till mig med löftena. Utan på något sätt så kan jag i den här texten ana en åtminstone frustrerad Abraham. Som har smärta i sitt liv. Som har ifrågasättande mot Guds löften. Men Abraham sa, Herre Gud, vad ska du ge mig? Det är inget halleluja direkt. Jag går ju bort barnlös och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham fortsatte, se, mig har du inte gett någon avkomling. Alltså, är det någon mer som anar litet stråk av bitterhet och anklagelse här? Gud, det där som du sa, vad tog det vägen? Här har åren gått. Du, Gud, du kan ju kasta en blick bort mot tältlägret där borta. Hur många Abrahamsson ser du? Ja, ingen. Jag går ju bort barnlös. Vad ska du ge mig? Mig har du inte gett. Alltså det finns... Alltså Abraham tar spjärn här. Han spjärnar emot. Och jag tänker att det här är förhandlingen. Här kommer Gud med sina löften som möter en människa. Och vår timing är ju inte alltid som Guds. Har ni märkt det? Och Abraham har haft tankar kring hur saker och ting ska ske som inte har stämt med vad Gud har tänkt. Men när Gud kommer, jag vet inte om det är så att Gud medvetet ibland väntar för att testa vår tro. Men vi ser här att Abraham spjärnar emot, men så fortsätter vi och läser. Men Herrens ord kom till honom, det är inte det, eller han säger, det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herren sa, det är inte han som ska ärva dig, en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Alltså det är som att Gud, han står fast och påminner och trycker på om sitt löfte. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Här är det här klassiska löftet. Blicka upp på himlens stjärnor, så många ska ni bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Jag tycker att det är spännande att mitt i sorgen, mitt i kanske till och med bitterheten, åtminstone frustration, så någonstans i botten av Abrahams inre så finns det en respons av tro. Han har ont, Han frågar, han spjärnar emot, men i botten av sin varelse så finns det ändå någon slags förtröstan på att det Gud säger är sant. Och jag tänker att så kan det vara med dig och mig också ibland. Att vi spjärnar emot, vi frågar, vi undrar, men vi kan ändå ha en tro på Gud i botten. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli, och Abraham trodde på honom. Sedan sa han till honom, vers 7, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Och här kommer, som jag menar, en av gamla testamentets viktigaste verser. Gud har gett Abraham löfte, ingenting har hänt. Abraham är frustrerad, Gud kommer tillbaka igen, han påminner om löftena. Och det som Abraham gör här är oerhört viktigt, för han säger, Herre Gud, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Här är liksom det skarpa läget i förhandlingen mellan Gud och den människa han vill kalla till sitt folk. Där Abraham sätter Gud mot väggen i princip och säger, nu vill jag ha en garanti. Du har lovat mig förut, ingenting har hänt, nu kommer du igen. Gud, ge mig någonting som jag kan ta på. Ge mig någonting som jag kan hålla fast i. Ge mig en garanti, visa mig. Och vad är den tidens främsta sätt att ge sin garanti till någon utifrån sina löften? Jo, men det är ett förbund. Ett förbund i blod. Och responsen från Gud kan vi tycka är märklig. Att i princip tycker vi att det ser ut som att Gud säger att han ska starta en djurpark. Hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig wagge, en turturduva och en ung duva. Men så står det, han hämtade alla dessa åt honom, styckade dem mitt i tu och la styckena mot varandra. Det finns ett bibelställe längre fram, jag tror det är i Hesekiel, där Gud påminner folket om att det förbund som ni ingick när ni vandrade mellan köttstyckena. Alltså på den här tiden så fanns det ett sätt att ingå förbund där man styckade djur i mitten och la dem, och så vandrade man mellan köttstyckena och uttalade de här förbannelserna och sa att om du bryter förbundet så må du bli som ett av dessa djur som nu har dött och slaktats. Och en del menar också att man vandrade i form av en åtta, alltså evighetstecknet, som att det här vandringen mellan köttstyckena var ett sätt att ingå förbund och visa att nu hör vi samman. Det här sker alltså att Abraham tar de här styckena. Men så står det i vers 12. Solen, när solen höll på att gå ner, föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck och ett stort mörker över honom. Och Herren sa till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och där ska man göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Alltså det är som att när nu det här sker, Abraham ställer Gud mot väggen. Gud svarar, nu vill jag göra någonting. Lägg ut de här köttstyckena här. Och så sker det att Gud låter Abraham somna in i en profetisk sömn. Och det är som att Abraham inte riktigt är värdig att själv göra den här handlingen, utan han sövs ner vid sidan av och får profetiska syner om fångenskapen i Egypten och vad Gud ska göra och rädda dem därifrån. Och sen så står det, vers 17, när solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckena. En brinnande fackla. Abraham får inte göra den här vandringen med Gud själv, utan det är någonting där. En fackla. Som en brinnande ugn. Och jag vet inte, men uppenbarelseboken, när Johannes får blicka bort mot Jesus, så uttrycker han såna här termer som en brinnande ugn, som facklor. Och jag vet inte, det är bara en fundering. Men tänk om det redan här är så att Jesus är med och kopplar Gud och människa. Jag bara skickar med det som en fundering. Jag säger inte att det är så, men jag säger att det skulle kunna vara Jesus som går i Abrahams ställe. Men så står det i vers 18. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Så när Abraham säger, jag vill ha en garanti, då ger Gud responsen att han ingår ett förbund i blod. Och vad betyder det på den tiden? Jo, det betyder att Gud själv har garanterat att han så länge han lever till 100% ska ställa upp för mig och min familj. Hur länge lever Gud? Det är ju någonting som varar, och längre fram så säger, så länge solen lyser på dagen och månen lyser på natten så ska mitt förbund bestå. Så för Abraham så är det ju en glasklar signal att nu är det på allvar. Guds löften är på allvar. Fortsätter man i till kapitel 17. Så ser man både det här med ärret, skärsåret och också namnbytet. Vi bara kör det lite snabbt. Första Mosebok 17:1. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa, jag är Gud den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom, och här tänker jag, men här är ju liksom de här spelreglerna nu. Vad är det som gäller? Det utvecklas under Mose, men här börjar det. Vers 4. Se, detta är mitt förbund med dig. Du ska bli far till många folk. Därför ska du inte mer heta Abraham, utan ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folk. Jag tror Abraham betyder upphöjd fader. Och Abraham betyder fader till många. Så nu får han alltså ett namnbyte. Och Sten Nilsson menar att när Abraham blir Abraham så är det egentligen en del av Guds namnet, Jehova, som sätts in i hans namn. Men det kan vi lämna. Det är lite överkurs. Vers 7. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Här kommer Gud igen med sina löften. Sen säger han, Gud säger till Abraham, du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. I generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Jag tycker det är spännande när faktum är att det finns en dag i en människas liv när både blodkoagulering och immunförsvar är på topp. En dag. Det är den 8:e levnadsdagen i en människas liv. Det är spännande. Det vet vi nu. Men det visste Gud redan då. Men det vi ser här, vi har sett förhandlingen, här ser vi spelreglerna, det här är vad som gäller, säger Gud, inför Gud och vittnen, ja, skärsår och blanda blod, det här är ju skärsåret, va? Omskärelsen, här sker det, och så ett tydligt är, det är ju liksom ett tecken på förbundet, och så ser vi namnbytet. Så vi ser en del av de här sakerna som är naturliga i ett förbund, som vi ser i bibeltexterna, det här är vad som sker. Och innan vi går vidare från Abraham mot Mose, så låt oss bara stanna vid en detalj till. För det är på något sätt, det Gud gör med Abraham, det är som starten på allting. Och sen 400 år senare så sker liksom nästa fas i förbundet. Men låt oss titta på ett kapitel till i resan i Abrahams liv. För sonen kommer i kapitel 21. Och då kan man ju tänka att nu är det segerstämning. Nu är det härligt. Nu är det halleluja. Nu är det konferens igen. Nu är det liksom nattmöte på Nyhem. Nu är det liksom nu är det high life. Nu är det topp. Nu är löftena infriade. Sonen är här. Sen kommer det här som måste vara som en chock. Och som jag tänker mig att kristna i alla tider har tänkt, det här är ju en konstig berättelse. Det här är ju makabert. Vad är det som sker? Vad är det Gud gör? Nej, men Hallå! Första Mosebok 22. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham, han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Och i vår moderna, högt civiliserade kultur så tänker jag att vi har svårt med den här berättelsen. Vad är det för en gud som ber om något sånt här? Det här är ju makabert. Det här är barbariskt. Vad är det för en kärlekslös gud? Så här kan man väl inte behandla människor? Vad är det för respekt för människovärde? Och så vidare. Jag säger inte liksom det på ett raljerande sätt, utan men vi har svårt. Man studsar till inför den här berättelsen, eller hur? Den känns ju märklig. Men vad är det här? Nu måste han kunna sätta honom på prov på annat sätt. Men om vi nu tar in blodsförbundets Vad är det ett blodsförbund kräver? Eller vad är det ett blodsförbund innebär? Det är ju en överlåtelse mellan två parter. Eller hur? För att ett förbund ska vara giltigt så måste bägge parter vara villiga att överlåta sig. För det är ju inte ett förbund om man blandar sitt blod. Sen ska jag ge dig allt som jag har och du bara liksom tar emot. I ett förbund så gäller för att det ska vara värdigt så ska bägge parter vara villiga till överlåtelsen i förbundet. Och vad är centrum i den bibliska berättelsen? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enda son. Hela centrum i Bibelns berättelse, det som Gud har lovat att han ska göra, det som är starten på hela Bibelns berättelse, det som är orsaken till att Gud kallar Abraham överhuvudtaget, är att Gud ska sända sin son. Han ska offra sin enfödde son. Och om Gud som ena parten i förbundet är villig till detta, vad måste den andra parten vara villig att göra för att förbundet ska räknas som legitimt? Måste vara beredd till samma sak. Ja, men kan det verkligen vara så man ska läsa den här berättelsen? Ja, faktiskt så kan man få svaret i texten. Men innan vi går dit så ska vi se, kan det vara så att det här handlar om Jesus? Nu har vi en lista här, va? Och vi ska ta den snabbt, annars hade vi kunnat liksom slå upp varje bibelställe, och gör gärna det någon annan gång. Eller nu om du vill. Men i vers 2 säger Gud, ta din enda son som du älskar. I Matteus 3:17 så talar Gud i en röst från himlen över Jesus när han döps. Detta är min son, den älskade. I honom har jag min glädje, ja precis. Gå till Moria land, säger han i vers 2. Och det här tycker jag också är så spännande. Jerusalem är byggt i Moria land. Jerusalem ligger på Moria kulle. Så den kulle som Jesus går upp på tusentals år framåt är det som Gud sänder Abraham med sin enda son som han älskar. Det är till samma plats. Abraham sänds till den plats som Gud en gång i sin sida av förbundet ska offra sin son. Samma plats skickar han Abraham till. Offra honom där som brännoffer. Och om man känner Bibelns historia och offren så vet man att brännoffret är inte det här offret för synd. Brännoffret är ett tillbedjans offer eller ett frivilligt offer. När David kommer med arken in i Jerusalem och dansar, ni vet, i sin linneefod, så stannar man var sjätte steg och så offrar man ett brännoffer. Innan Israel, när de är tillbaka från fångenskapen i Babylon och man ska bygga templet, så bygger man först ett altare och börjar tillbe Gud och offrar brännoffer. Alltså brännoffret är det frivilliga offret. Och Jesus säger i Johannes 10 och 18. Ingen kan ta mitt liv. Jag ger det av fri vilja. Han är ett brännoffer. Vers 3 så står det att Abraham sadlade sin åsna. Jesus rider på åsnan in i Jerusalem. På tredje dagen så kommer de fram till den här platsen där de går upp. Och Abraham höjer sin kniv för att offra sin son och Gud säger stopp. Och vad säger Hebreerbrevets författare? Det säger att Abraham, han tänkte att han faktiskt skulle döda sin son. Men han trodde att Gud skulle uppväcka honom. Det är vad Hebreerbrevets författare säger. Och så säger Hebreerbrevet, och från de döda fick han honom också tillbaka. Bildligt talat. När då? På tredje dagen fick han honom bildligt talat tillbaka från döden. Jesus uppstår på tredje dagen. Isak, vers 6, bär veden till offret själv på sin egen rygg upp på Golgata, Moria berg. Jesus bär själv sitt kors, Johannes 19 och 17. Och Isak bar veden till offret och Jesus bär själv sitt kors upp på samma kulle. Och när Isak frågar, men var är offerlammet? Så säger Abraham, Gud kommer att utse lammet. Och i Johannes 1 och 29 så proklamerar Johannes döparen, se Guds lamm som borttar världens synd. Och nu innan vi då går vidare till Mose, hur vi nu ska hinna Mose innan fikapausen. Det är ju en gåta. Ett mysterium. Men vi är ju i första Mosebok 22. Och vi läser vers 16. Alltså utifrån tanken att det här faktiskt handlar om att Gud har tänkt att sända sin son. Och det här är ett test för att göra det förbundet legitimt. Så säger Gud så här. Jag svär vid mig själv, säger Herren. Första Mosebok 22, 16. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit din enda son. Alltså här kommer någonting som kan ske på grund av att Abraham har varit villig till det här. Så ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta fiendes portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Och Paulus säger i Galaterbrevet, tror jag, att när Gud säger avkomma här, då är det singular. Det är inte plural. Det handlar inte om alla som kommer efter honom, utan det handlar om en person. På grund av att du har varit villig att göra det här så kan jag nu sända någon som ska besegra fiendens portar och ge välsignelse till hela jorden. Jag tycker det är spännande att se bibeltexterna utifrån förbundsperspektivet. Lojalitet från bägge håll. Även om det för oss i modern civiliserad kultur är svårt att svälja den prövningen. Så om man lägger den känslan åt sidan en liten stund och ser, ja men det här hänger ju faktiskt ihop med Bibelns berättelse. Och här finns mycket att säga. Abraham sätts då in i det här förbundet. Men hur många personer är Abraham? Hur många familjer är Abrahams familj? En familj, en person, eller hur? Sen kommer Isak och Gud möter Isak, uppenbarar sig för Isak, uppenbarar för Isak att han är i förbund med hans far Abraham. Så Isak plockas in i insikten om att du är i en familj som är i förbund med Gud. Men Isak är ju fortfarande bara en person, en familj. Gud vill ha ett folk. Ni ska vara mitt folk. Isak får Jakob och Esau och Jakob får ett möte med Gud och han ligger och sover med huvudet på en sten. Han vaknar och han får se himlens port öppen, en stege där änglar går upp och går ner och Gud uppenbarar sig för Isak eller för Jakob och Jakob får löftena från Gud. Jag var din far Abrahams och Isaks Gud och så uppdateras Abraham, Isak, Jakob uppdateras i det här. och blir intagen, invigd i förbundet med Gud. Jakob har också sin brottningskamp med Gud. Han brottas med Gud där på natten. Men fortfarande så är det liksom det enskilda familjer, det enskilda personer. Gud vill ha ett folk som blir hans folk. Storyn fortsätter. Josef, Egypten, de växer till. Och när första Mosebok går in i andra Mosebok, när Mose föds, när Mose räddas ur vassen, så är det inte längre en familj. Det är inte längre en person, utan nu räknas de i ungefär runda slänga 2 miljoner människor, om jag har koll på siffrorna rätt. Oavsett om det stämmer exakt eller inte, så vet vi att nu är det ett stort folk. Mose växer upp. Mose är i faraos tjänst. Hebreerbrevet säger att Mose trodde att hans folk skulle förstå att han var deras räddare. Men det går inte jättebra. Mose slår ihjäl en egyptier. Mose är i landsflykt i 40 år. Får Mose vara i öknen och vara herde. Sen så kallar Gud honom. Och Gud skickar honom ner till farao för att säga: befria mitt folk. Det går inte jättebra direkt. Det är inte liksom genombrott från start. Ofta så skulle vi gärna vilja att när vi gör någonting så blir det genombrott direkt. Någon som har känt att det inte alltid blir genombrott direkt? Ja, det är inte bara jag. Vad skönt. Första året i Skara. Jag hade någon slags tanke om hur mycket vi skulle åstadkomma första året. Det blev inte riktigt så. Men jag är kvar. Så det är härligt. Så var snälla mot Robin, även om han har många idéer. Med tid och Guds hjälp så ska det nog bli bra. Nej, men andra Mosebok 6 och 17. Jag funderar på var vi ska ta pausen, för vi ska gå in i någonting som är fantastiskt. Och jag vet inte om man kan stjäla några minuter av fikapausen. För vi får se. Andra Mosebok 6 och 1. Andra Mosebok 6 och 1. För Mose har ju haft lite tankar om att han ska vara någon slags befriare. Drömmen har dött. För får man ju gissa när han har varit 40 år i öknen som herde. Sen kommer Gud och någonting tänds igen och så skickas han ner. Och det går ju verkligen åt skogen i början. Han går till farao och farao bara ökar belastningen på folket som blir helt vansinniga på Mose. Vad sysslar du med? Du förstör ju allting här. Stick liksom. Vi vill inte ha dig här. Så får Gud möta Mose. Och nu är det som precis som Isak och Jakob blev inbjudna i vad Gud håller på med. Så är det som att Mose blir inbjuden i vad Gud sysslar med. Vad handlar det här om? Vad är det som sker? Varför ska du ner till folket? Andra Mosebok 6 och 1. Herren sa till Mose: nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Min starka hand ska få honom att släppa dem. Och min starka hand ska få honom att driva ut dem ur sitt land. Och Gud sa till Mose: jag är Herren. För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Guden allsmäktige. Men under mitt namn Herren gjorde jag mig inte känd för dem. Och så kommer här vers 4. Nu förklarar Gud för Mose vad det är som sker. Jag upprättade också mitt förbund med dem och lovade att ge dem Kanaans land. Det land där de bodde som främlingar. Och jag har nu hört Israels barn sucka över att egyptierna håller dem som slavar. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Vi ser de här grejerna, va? Jag ger dig 100% lojalitet, dig och dina barn, så länge jag lever. Vad du ber mig om ger dem och ropat på frälsning. Mina resurser är dina resurser. Vi vet att Gud kommer med under och tecken. Jag beskyddar dig med livet som insatt. Nu ropar de i nöd och ett förbund innebär. Ja, men då måste man ju komma. Och Gud förklarar för Mose: men det är det här som sker nu. Jag är ju i förbund med din släkt. Jag är ju i förbund med ditt folk. Aha. Ja, men nu finns det tryck bakom grejerna. Så förstår Mose vad som är på gång. Säg därför till Israels barn, jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos egyptierna. Här tänker jag, här finns både gamla förbundet, men här finns också Jesus. Här kommer tanken om att Gud vill ha ett folk som är hans. Och samtidigt så tycker jag att man kan känna, ja men det finns ju någonting av Jesus. Vad gör Jesus? Han befriar oss från syndens slaveri. Var och en som gör synd är syndens slav, säger Jesus. Jesus kom för att befria varje människa bunden av synd. Och här sänder Gud Mose. Jag tror att vi i nästa lektion ska kika lite på likheter mellan Jesus och Mose. Jag har en lista någonstans. Men så Gud är på gång. Gud ska ingå ett förbund med ett helt folk. Och nu tänker jag, vad var det som hände här? Vad är det för måltid som Jesus och hans lärjungar äter när Jesus instiftar nattvarden? Påsk. De äter den judiska, israeliska påskmåltiden. Påskalammet. Och kommer ni ihåg i början av det här, vi visade att det Jesus gör kvällen innan befrielsen. Kvällen innan förbundet sker. Kvällen innan Gud gör det som ska ge befrielse till hela världen. Ge evangelium till alla folk. Frälsning från synd. Upprättelse. Nytt liv. Evigt liv. En framtid i himlen. Kvällen innan det sker. Så förbereder Jesus. Under påskalammets måltid så samlar han lärjungarna och så förbereder han dem. Varför? Jo, men de behövde det. De var kanske inte riktigt med på banan, så han tar deras sinnen och så förbereder han för det som ska ske. Och när han dör, när han uppstår, det som blir en kaotisk situation, så har han förberett dem så att de är med på vad som sker, så att de kan ta emot det han gör och de kan starta församlingens arbete. Det sker här, en förberedelse kvällen innan. Och vad är det Gud ska göra här? Andra Mosebok. Kära någon. Andra Mosebok 12. Alltså det finns så mycket att ta här. Men det som sker när Gud sänder Mose är ju att han konfronterar farao. Han konfronterar avgudarna. Han konfronterar synden i Egypten. Och i samband med andra Mosebok 12, i samband med påskalammet, så sker då den sista plågan då Gud ska slå allt förstfött i Egypten. Farao ska till slut ge upp och folket ska frigöras för att gå genom dopets vatten, höll jag på att säga, men för att gå genom Röda havets vatten till det förlovade landet där Gud på berget Sinai ska ingå förbundet. Gud tar dem ut ur Egypten, genom havet, ut i öknen, till berget. Och på berget så ingås förbundet med hela folket. Och kan man tänka sig att Gud vill göra precis som här? Att han vill förbereda sitt folk på vad som komma skall. Gud vill ingå ett förbund. Gud vill vara deras Gud så att de får bli hans folk. Det är ju ingen slump att det är vid påskmåltiden som Jesus gör den här förberedande handlingen. För om vi ser på originalet så ska vi läsa i andra Mosebok kapitel 12. Och innan vi läser de här verserna så vet vi att den sista plågan i Egypten är att Gud ska slå varje förstfödd. Men det finns ett sätt att skydda sig. Eller hur? Man ska slakta ett års gammalt felfritt lamm. Och så kan man ta blodet och så kan man stryka det på dörrträd. Så att blodet på dörrträd ger signalen så att man blir räddad. återigen, precis som den här berättelsen med Isak, så tycker jag, men det var väl en märklig berättelse. Varför ska de ta blod och stryka och kladda och grejer för att de ska slippa liksom bli dödade? Finns det någon förklaring? Jo, men det finns det. I Egypten vid den här tiden så fanns en väldigt vanlig sedvänja. Och den har att göra med att förr i tiden, innan det fanns tempel, innan det fanns altar att tillbe vid, så offrade man vid tröskeln till sitt hus. Och tröskeln ansågs vara en helig plats. Så till den milda grad att det ansågs som vanhelgande att trampa på tröskeln när du skulle gå in i någons hus. De hinduiska vedaskrifterna, de förbjuder bruden att trampa på tröskeln när hon går in i brudgummens hus efter bröllopet när de ska ha bröllopsnatt. Därför att det är så vanhelgande att ha det första steget in i någons hus och trampa på tröskeln som ju är helig. Det är en förbundshandling i de här länderna på den tiden att gå in över någons tröskel. Och om det nu är förbjudet att bruden ska trampa på tröskeln, vad ska då mannen göra för att se till att hustrun inte trampar på tröskeln? Bär henne över tröskeln. På den här tiden, om man gick in hos någon så betyder det att man var i förbund med någon. Vad säger Jesus i Johannes 10? Jag är dörren. Eller jag är grinden. Om någon går in genom mig så ska han tillhöra fadern. Det är en handling att gå in. Det var, gick man in över tröskeln så betyder det att man hörde hemma där. Det finns till och med vissa kulturer som hade sådana här sätt att tänka att om du inte gick in genom dörren utan du klev in åt annat håll, då kunde du inte ens bli straffad om du stal. Därför att du hade ju inte gått in genom dörren. Så du hade ju liksom, du var inte det förhållande till den familjen. Och vad säger Jesus? Den som går in genom dörren, han är herde. Men den som går in på något annat sätt, han är en tjuv. Så att det var en förbundshandling att gå in över någons dörr. Fariserna gick inte in till Pilatus när de skulle döma Jesus. Han fick gå ut till dem. För de kunde inte gå in där. Petrus predikade hos Cornelius. Fantastiskt, men han kommer tillbaka till Jerusalem. Vad har du gjort? Du har gått in till en hedning. Så kan du inte göra. Och man hade en extra viktig gäst på gång. Hade man en extra viktig gäst på gång, då måste man ha blod på tröskeln. Och bibeltexten säger att man ska ta en isopsskänkel eller en isopsstång och doppa i skålen. Men det är faktiskt en felöversättning. Ordet översätts 9 gånger av 10 med tröskel. På den tiden i Egypten på Mose tid så hade man en urgröpning i alla hus trösklar. Därför att man skulle ha man skulle ha det förberett för att ha blod i. Trumbull som skrev den här boken, han besökte Syrien i slutet på 1800-talet och en syrisk man sa till honom: om du har en viktig gäst på gång får du inte vara utan blod på tröskeln. Så vad betyder hebreiskans påsk? Svenska biblarna översätter att det ska gå förbi. Men påsk, vad säger man på engelska? Pass over, inte gå förbi. Utan gå över. Ibland så tänker vi, ja men det här handlar om att Gud går förbi och blodet stoppar Gud från att kliva in och döda. Nej. Andra Mosebok 12 och 23. Vers 22. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen, tröskeln. Och stryk blodet på övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen, för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men lyssna. Men när han ser blodet på övre dörrträt och de båda dörrposterna ska han gå förbi. Ja, men om vi tar det ordagranna, ska han gå över blodet. Och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Den bild som jag ser är en förbundshandling som välkomnar Gud in. Och när fördärvaren kommer så är det Gud som svarar. Och han håller fördärvaren ute. Så det här var, och det här, det finns dokument som visar detta, att på Mose tid i Egypten, så det här var vardagskultur. Om du hade en viktig gäst på gång, då skulle du ha blod på tröskeln. Så vad säger det här för israeliterna? För oss så är det en märklig berättelse att kleta blod. Men för dem så är det en väldigt, väldigt tydlig signal. Gud är på gång. Han vill in. Han vill förbund med oss. Han vill höra hemma hos oss. Han vill vara en del av vår familj. Han vill välkomnas på. Ja, vad är det man gör när en president kommer och flygplanet landar? Vad är det man rullar ut? Ja, det är ju inte gröna mattan, eller hur? Det är inte blå mattan, det är inte lila mattan, det är röda mattan, så att han får gå över det röda som en signal på att det här är en värdig gäst. Så vad säger det här till Israels folk när de är mitt i slaveri? Gud har tänkt ta dem in i ett förbund med sig och de har ingen aning om det. Men så gör han det här. Han visar sin makt över Egyptens avgudar. Och samtidigt som han gör det, när folket ska ut, så tar han inte bara ut dem. Utan precis som Jesus förbereder sina lärjungar och säger, men det här är ett förbund. Jag vill ha gemenskap med er. Jag vill vara er Gud. Ni ska vara mitt folk. Så gör han en sån här grej. Så precis som Jesus bara behöver säga, men det här handlar om ett förbund i blod. Så räcker det med att Gud säger, ha blodet redo på tröskeln. Så fattar de. En viktig gäst är på gång. Är det Gud som kommer till oss? Och så är folket liksom förberett för att vara i förbund med Gud. Och nu är klockan 5:05. Så att jag tror att det är fika nu. Så att ja, nu är vi mitt i berättelsen, men jag försöker visa någon slags respekt här i alla fall. Att vi pausar och så fortsätter vi efter fikat.
Precis, vi tar en fika. Det finns fika att köpa en trappa ner. Vi försöker återsamlas här 6:30. Vi kommer klinga glaset där nere när det är dags att röra sig uppåt.
Då rullar inspelningen. Jajamän, men välkommen då till lektion nummer 3. Då har vi ungefär 45 minuter på oss nu. Då ska vi klämma in resten av världshistorien på de 45 minuterna. Nej, men spännande det här med att så som Jesus förberedde sina lärjungar, det är ett förbund på gång. Gud vill gemenskap. Så visar Gud med all önskvärd tydlighet för dem som finns då. Jag vill gemenskap. Jag vill förbund. Ska se om vi kan få på den här, ja. Nu ska vi se. Där har vi den listan på vad som sker. Och det som sker är att Gud från start har ju sagt att jag vill göra ett folk. Till Abraham så har han att jag vill göra ett folk. Det ska bli ett folk. Och när han kommer till Mose så säger han till dem att ni ska vara mitt folk. Jag ska vara er Gud. Det har varit en i taget. Men nu är det som att nu tar Gud nästa steg. Och här hade man kunnat stanna i flera timmar till. Och titta kring Mose så sker så oerhört mycket. Där Gud på något sätt, nu kommer förbundet igång på riktigt. Nu stadfästs det på riktigt med alla de här delarna i ett förbund. Och det är ett folk som tas in. Och det blir det som i och med Abraham var fantastiskt. Men ganska liksom litet överenskommelsen. Gud sa, det är några få grejer. Och Abraham, det de skulle göra i princip omskärelsen. Det är i princip det som fanns med i första Mosebok 17. Men det som kommer nu. När Gud dömer Egyptens avgudar och när de går ut. Ja, ska vi göra innan vi går vidare? Ska vi bara läsa igenom? Precis som Isak visade på Jesus så har jag en liten sån här bara saker som man kan se. Ja, men handlar påskalammet om Jesus? Är påskalammet ännu en profetisk bild som förbereder för Jesus samtidigt som det är en fantastisk handling av Gud för folket där? Så jag har satt upp två, det är längst ner på sidan 2. Påskalammet utväljs den nionde Nisan, alltså den tionde dagen i månaden Nisan, så skulle påskalammet utväljas. Det skulle vara ett felfritt lamm och det skulle utväljas den dagen. Och kan man sin kalender så framstår det att när Jesus rider in i Jerusalem på åsnan och så att säga väljs av folket som ropar Hosianna, och fariserna inte kan ro på honom för hela folket hänger ju vid hans läppar, säger de. Det är den tionde Nisan som Jesus rider in i Jerusalem. Han väljs av folket. Samtidigt som fariserna står i långa rader och väljer lammen till liksom påskmåltiden, så rider Jesus in. Samtidigt som det sker så väljs Jesus. Det ska vara ett felfritt lamm. Jesus var syndfri. Lammet skulle slaktas den 14 Nisan, och självklart så är det ju då naturligtvis så att det är den 14 Nisan som Jesus offras på Golgata kors. Samma dag som påskalammet ska slaktas, slaktas Guds lamm på korset. Inget ska lämnas till morgonen, och ska äta allting, ingenting får lämnas till morgonen, står det om påskalammet. Och Jesus, han togs ner innan sabbaten. Egentligen så stämde inte det, därför att det tog upp till 24 timmar, tror jag, för en människa att dö på korset. Det var egentligen inte, liksom, egentligen skulle de hängt till nästa dag. Men Jesus, eller Gud har sagt att påskalammet, ingenting ska lämnas till morgonen, och Jesus plockas ner från korset innan dagen är över. Vers 23, blodet på dörrträet räddar från döden. Romarbrevet 6 och 23, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Jesu blod på korsets trä räddar oss från döden. Vers 46 säger att inga ben får slås sönder på påskalammet när det ska ätas. Och när man ska ta ner dem från korset, eftersom de tar ner dem för tidigt, alltså de har ju inte hängt hela det här dygnet som det tar att dö den här plågsamma döden, för att ta ner dem innan sabbaten, så skickar Pilatus soldater att slå sönder benen på dem som hänger där så att de sjunker ihop, kvävs och dör. Men när man kommer till Jesus, vad var det Jesus sa? Ingen kan ta mitt liv, jag ger det av fri vilja. Han ropar, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och som en av våra barnbiblar hemma säger, sedan lät han sig dö. Fantastisk formulering, tycker jag. Men så Jesus hade redan dött, så att hans ben slogs inte sönder. Men de andra två som hängde där, deras ben slogs sönder. Och i psalm 105 och 37 så står det att ingen av dem stapplade när de gick ut ur Egypten. Alltså så Gud utförde ett helande under i samband med att de tågar ut ur Egypten. Och genom Jesus sår så är vi helade. Ursäkta om vi tar den lite snabbt. Men det som sker nu när de går ut är ju att de passerar, vi ska helt gå vidare, eller vi ska inte stanna vid Röda havet eller någonting sånt, utan de går vidare mot berget Horeb. Och vi tar andra Mosebok 24, kan vi stanna vid. För Gud vill ha ett förbund med ett helt folk. Och vad är det som sker? Ja, globala inslag i förbundsceremonin. Vad behöver man ha i ett förbund? Jo, man behöver ha spelregler. Och än så länge så har det inte varit så mycket spelregler. Gud har sagt, jag vill ge er ett land, det ska vara ett folk, men det ska komma en frälsare och ni ska omskära era söner på den åttonde dagen. Det är i princip det som är sagt i överenskommelsen. Men Gud ska ju ha ett folk som lever med honom. Det behövs någonting mer än att bara, ja, ni ska omskära era barn. Så det som sker är att folket leds ut genom havet, genom öknen, fram till Horebs berg där Gud kallar upp Mose. Och i det 19 kapitlet, man kan läsa det, så får Mose gå upp första gången och möta Gud. Och då Gud säger, nu vill jag att ni ska bli mitt folk. Vill ni vara mitt folk? Jag vill vara er Gud. Vill ni vandra med mig? Vill ni överlåta er till mig? Mose går ner till folket som första gången säger, allt vad Herren har sagt vill vi göra. Ja, men det är gött. Men Gud är inte riktigt nöjd. Det är ju en förhandling. Det är lite fram och tillbaka. Mose kallas upp flera gånger på berget under kapitel 19, 20, 21, 22, 23 och 24. Och det som sker i kapitel 20 när Mose kallas upp igen är att Gud ger honom 10 Guds bud. De 10 budorden. Och sen så fortsätter han. Nu har jag inte koll på om direkt efter de 10 budorden om Mose går ner. Men det är ju så att Israel har ju inte bara 10 bud. Man räknar att de har 613 bud. Så efter Gud har gett de här som han får på sten. Du ska inga gudar hava jämte mig. Du ska inte göra någon avbild. Ni ska inte, eller du ska hedra din fader och din moder. Du ska inte stjäla. Du ska inte ljuga. Du ska inte döda. Du ska inte ha begär. Du ska inte vittna falskt. De här. Så fortsätter Gud. Uppe på berget så får Mose bud efter bud efter bud efter bud. Och nu vecklas överenskommelsen ut. Spelreglerna, de korten läggs på borden. Och Gud ger allt från regler kring offer, regler kring Guds relationer. Men ganska mycket även, alltså, civilrättsliga lagar. Om du har sönder min åsna, vad gör vi då? Om du slår mig på käften och jag inte dör men jag blir sängliggande, vad gör vi då? Alltså, en mängd bud, en lång radar eller lagar och regler. Och det är ju spelreglerna. Vad är lagen? När vi ser på Bibeln och Gud ger lagen till sitt folk, det är ju spelreglerna i förbundet. Jag ska vara er Gud, säger Gud. Jag ska ge er ett land, ni ska bli ett folk och av er ska det komma en frälsare. Vad ska ni göra? Ja, där kommer de 613 buden in. Det här är vad som ska ske. Och när Gud har varit med Mose uppe på berget så kommer vi till kapitel 24. Vers 3. När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter svarade allt folket med en mun: allt som Herren har sagt vill vi göra. Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där 12 stoder för Israels 12 stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar. Och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken, lagen, överenskommelsen, läste upp den för folket. Och de sa: allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda. Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sa: se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord. Och sen får Mose och Aaron tillsammans med de äldste gå upp på berget och inför Gud, inför hans ansikte, så äter de och dricker. Förhandlingen, överenskommelserna, skärsåret, omskärelsen, förbundsmåltiden. Och här, från den här stunden, så är Israel folk Guds folk. Och de har lagen som är överenskommelsen i det gamla förbundet. Och ska vi köra lite fast forward så kan vi läsa ifrån femte Mosebok kapitel 28. Och då ska vi inte läsa alla de verserna för nu behöver vi spara lite tid. För här nu vid bergets fot så ger Gud sin lag, han ger överenskommelsen. Och vad är det Gud längtar efter? Han längtar ju efter gemenskap, eller hur? Det är ju det som är poängen. Gud vill ha människan tillbaka i gemenskap. Och därför så upprättas tabernaklet. Det är ju platsen där Gud bor. Och tabernaklet, där vi hade kunnat stanna jättelänge kring tabernaklet och se på de bitarna. Men tabernaklet är en fantastisk plats som visar på två saker samtidigt. Guds nåd och Guds helighet. Ju längre in i tabernaklet man kommer desto mer helighet heter det. Den innersta platsen heter det allra heligaste. Där bor Gud, men dit får ingen komma. Så Gud bor bland sitt folk, men inte i sitt folk. Alltså han visar sin längtan efter gemenskap samtidigt som det finns en förlåt som säger: hit men inte längre, ni får komma nära men ni får inte komma in. Det är bara överste prästen som en gång per år får komma in och sona hela folkets synder. Allt som man har missat, allt som man inte har tänkt på kommer överste prästen in och ger förlåtelse till alla. Så att tabernaklet är en plats där man ser att Gud finns hos oss. Gud vill gemenskap, Gud vill välsigna, Gud vill ha oss nära samtidigt som det visar synden gör att du kommer inte ända fram. Det finns en dubbelhet som lever genom hela resten av gamla testamentet. Gud är god och jag brister. Gud vill gemenskap, jag gör saker som hindrar mig från den gemenskapen. Den kampen mellan välsignelser och förbannelser. Femte Mosebok kapitel 28. Om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden, och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Och så är det en lång rad av välsignelser som sker. Vad var det som sker? Man uttalar välsignelser och förbannelser. Och om du är trogen så ska det här ske, men om du bryter det, då ska det här ske. Och vad är det Gud säger? Om du noggrant håller alla bud, då är du välsignad. Vad betyder det om jag har brutit ett bud? Ja, vad säger Jakob? Den som har brutit ett bud har brutit alla. Vilket ju är en ganska tuff tillvaro. Gud vill gemenskap. Gud upprättar sitt tabernakel. Och samtidigt finns, om du inte håller allt, så är du förbannad. Vad är lösningen? Jo, men att få offra. Så att synderna kan bli försonade. Och så den här kampen, den här brottningskampen mellan Guds längtan efter gemenskap och folkets bristande synd, den är ju medveten. Paulus säger i Nya Testamentet, Gud gav inte en lag som kunde göra rättfärdig. Vad var poängen med lagen? Jo, han säger i Romarbrevets 7:e kapitel, säger han att lagen kom och visade hur syndig vi var. Synden fick liv, begäret fick liv och jag dog. Var det fel på lagen? Nej. Men det fanns ett fel i mig som behövde uppenbaras. Varför gavs lagen? Och den gavs för syndernas skull. För att gälla fram till hans skull som skulle komma. Alltså lagen hade en uppgift. Den visar Guds godhet. Den visar Guds längtan efter gemenskap. Men den visar också, du håller inte måttet. Du måste ha en frälsare. Du måste ha förlåtelse. Du måste ha nåd. Och den kampen. Jag menar, vi skulle kunna gå igenom domarboken. De lever med Gud och så lämnar de Gud. Och så får Gud skicka en räddare. Gideon. Då kommer de tillbaka till Gud. Härligt. Och så lämnar de Gud. Och allt går åt skogen. Och så får Gud sända en räddare. Ja, med Simson. Så kommer folket tillbaka till Gud. Och de lever härligt. Och så lämnar de Gud. Och så kommer David och Salomo, och efter Salomo, ja men då blir det bråk och riket splittras. Den ena kungen leder folket tillsammans med Gud, och sen så kommer nästa Gud som, eller nästa kung som gör vad ont är i Herrens ögon. Och så är det en berg- och dalbana med Gud, från Gud, med Gud, från Gud. Och Gud sänder profeter och det blir värre och värre. Till slut säger Gud, om ni inte skärper er så kommer det att gå riktigt illa. Jag kommer att förstöra Jerusalem. Ni kommer att bli bortrövade som folk i 70 år. Och de vänder inte om. Gud sänder Nebukadnessar. Jerusalem raseras. De är borta i fångenskap. Men Gud har ju lovat att jag ska upprätta er igen. Och så får de komma tillbaka till sitt land. De bygger upp templet. De bygger upp murarna. De lever i väckelse. Och sen kommer Esra och så visar det sig att de har ju lämnat Gud igen. Och så får de ha Esra. Han läser Bibeln. Han läser lagboken för folket. Och så gör de en ny överenskommelse. Och vad står det? Jo, de ska göra ett förbund med Gud. Tillbaka till förbundet. Och genom Gamla Testamentet så sker den här frustrerade vandringen. Och vad väcks i Guds folk? Det väcks en längtan efter en frälsare. Han som ska komma. När Johannes döparen kommer in på scenen och börjar predika, så frågar de honom, är du han? Nej, det är inte jag, men det kommer en. Och mitt i den här kampen, vi har där Jesus medlaren för ett nytt och bättre förbund. Ja, nu ska vi se, femte Mosebok 28, då har vi läst Apostlagärningarna 15, det är Nya Testamentet. Där Petrus säger, när de lyfter frågan, ja men ska de som är hedningar behöva följa Moselag? Och så säger Petrus, ja men varför försöker vi lägga på hedningarnas axlar ett ok som varken vi eller våra fäder har kunnat bära? Och det gäller ju Guds lag. Jeremia 31 och 31. Förlåt. Du har bibelorden här i anteckningarna. Det, så här, det finns så mycket mer att ta än vi har tid att säga, så att jag får ta lite sådär. Jeremia 31 och 31. Och det här på något sätt sätter så fina ord på det som är längtan hos det frustrerade judiska folket och Guds löfte om att ja, men det här är bara ett steg på vägen. Det Liksom, det här är inte slutstationen, det kommer något nytt. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras rätte herre. Här sätts ju ordet på den här frustrationen. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre, skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga: lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den minsta av dem till den största, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Alltså, den dag då han sänder någon som förlåter synder, så ska någonting ske av ett nytt förbund, en ny typ av gemenskap. I gamla förbundet så fanns en gemenskap som var härlig och välsignad, men bristfällig. För de kunde inte komma ända in. Gud bodde inte i deras hjärtan. Han bodde i tält mitt ibland dem, men han bodde inte hos dem. Synden stod i vägen. Jeremia 59 säger det. Det är era synder som skiljer er och er Gud från varandra. Synden gör att Gud inte kan ha gemenskap med människan. Men nu säger Gud att när det kommer någon som förlåter synden, ja, men då ska en ny typ av gemenskap möjliggöras. Där det inte ska vara yttre bud. Du måste göra detta, du får inte göra detta. Och Paulus talar om att lagen, den väcker begären. Alltså, buden var inte givna för att du skulle kunna hålla dem. Buden var givna för att du skulle förstå att du inte kan hålla dem. Så att du ropar efter en frälsare som kommer med rättfärdighet av tro, säger Paulus. Och här talas det om att jag ska göra någonting nytt i deras hjärtan. Alla ska känna mig. Alltså, det talar ju om gemenskap. Det är samma ord som används när Adam kände Eva och hon blev med barn. Alltså, en intim relation. Det är vad Gud längtar efter. Och det är ju vad folket längtar efter. Ett nytt förbund. Romarbrevet 8:1. Nu är vi på rubriken Jesus, medlaren för ett nytt och bättre förbund. Och utifrån den här kampen mellan välsignelse och att man inte klarar av, tycker jag vi känner igen Romarbrevet kapitel 7, där Paulus säger: det jag vill, det gör jag inte. Det jag inte vill, det gör jag. Och det är ju inte en beskrivning av hur det kristna livet ska se ut. Utan den beskrivningen landar i ett rop: jag, arma människa, vem ska befria mig från det här? Så kommer ju ett svar. Finns det en befrielse från det här frustrerade livet? Vi inte kallar det att leva ett frustrerat liv. Vi kallar det att leva ett liv i en trygg relation med Gud som han har förberett. Hur då? Så finns nu ingen fördömelse, Romarbrevet 8:1. För den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre lik en syndig människa. I hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Hur skulle lagens krav uppfyllas? Genom det som Gud gjorde då han sände sin son som syndoffer. Där tas det som är i vägen bort. Och här kommer ju den här sanningen in om att Jesus tar vår synd. Varför är det viktigt? Jo, Gud längtar efter en gemenskap med oss. Vår synd står i vägen. Och det som sker när Jesus dör på korset är ju att han tar vår synd. Och Jeremia 23:6 säger att han är vår rättfärdighet. Alltså, när jag bekänner Jesus, då blir jag ren. Alltså, jag får Jesu rättfärdighet. Rättfärdighet betyder att ha gjort det som är rätt. Det har ju inte jag. Men Jesus gjorde det. Och när jag säger mitt ja till honom, då räknas jag som ren, så som Jesus. Jag blir, om mina synder är blodröda, så ska ni bli tvättade vita som snö. Det sker. Och varför är det viktigt? Jo, därför att nu när Gud står inför dig och mig och säger: jag vill ha gemenskap med dig. Men det finns ett problem. Synden. Så kan vi säga: Amen, nu har jag bekänt Jesus. Så nu är jag ren. Så finns det som hindrar inte längre kvar. Och andra Korintierbrevet 3, vers 4 och 6. Alltså ni får ursäkta att jag blir lite engagerad. Alltså för grejen är den här. Sen den dag jag förstod vad ett förbund är. Att det innebär 100% lojalitet livet ut. Och att det är Gud som kommer till mig. Det är inte jag som kommer till Gud. Det är inte jag som kommer, du kan jag få det här. Utan det är Gud som från start, här uppe, från start har han arbetat med ett mål i sikte. Att det som står i vägen för att jag och Gud ska kunna vara i en relation som aldrig kan eller får ta slut. Det har han gjort. När jag fattade det. Jag kan ärligt säga att sen den dagen då jag gick bibelskola och den här poletten föll ner. Så har jag aldrig tvivlat över min plats hos Gud. Jag har tvivlat rätt mycket på min egen förmåga. Det måste jag säga. Det brottas jag med fortfarande. Men min plats inför Gud, den tvivlar jag inte på. Därför att det är Gud som säger, jag vill. Jag betalar vad som krävs. Jag ser till så att det finns möjlighet för dig och mig att bli blodsbröder. Att livet ska blandas så att vi blir ett. Det är han som gör det. Hans initiativ, det är vad hela Bibelns berättelse handlar om. Att det som står i vägen för dig Robin och Gud. Att få ha den här relationen som aldrig får ta slut. Utan Gud säger, jag finns där till 100% varje dag så länge jag lever till dig och dina barn. Det möjliggör han genom Jesus Kristus. Och det är ett faktum. Och den dag jag är i blodsförbund med Gud så går det inte att backa. Han har knutit fast. Han har låst våra händer i handbojor och slängt nyckeln. Går inte att lösa upp. Det är perspektivet. När vi läser andra Korintierbrevet 3. Vers 4-6. En sådan tillit till Gud har vi genom Kristus. Inte så att vi av oss själva kan tänka ut saker på egen hand. Utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gett oss förmåga att vara tjänare till ett nytt förbund. Som inte är bokstavens utan andens. Bokstaven dödar, men anden ger liv. När Jesus kommer in, det som sker på korset är att han betalar priset. För att du och jag ska vara värdiga. Jag tror att den gamla översättningen säger så. Han har gjort oss värdiga att vara tjänare åt ett nytt förbund. Han har gett oss förmågan. Han har ställt oss i en position när vi är värdiga. För det är klart att när vi läser de här sakerna. Oh, det är så oerhört viktigt. Det är så oerhört djupgående. Det är förbannelser om man misslyckas. Så kan man ju tänka, i alla fall om du är som jag. Oj, hur ska jag kunna räcka till inför Gud? Hur ska jag kunna vara i ett sånt här förbund? Det kan jag ju inte. Nej, det är sant. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud när han sände sitt offer. Så att vi kan göras värdiga. Det är det som sker i förlåtelsen. Resultatet av att Jesus tar vår synd, jag bekänner honom, är att jag står som värdig. Jag får nu komma och möta Gud i ett förbund. Jag tycker det är helt fantastiskt. För det är ju det här som många brottas med. Är jag värdig inför Gud? Och så känner man tänker saker, man gör saker. Man känner saker som, jag är nog inte värdig inför Gud. Ja, men det är ju det som är hela problemet i Gamla Testamentet. Och som Jesus är lösningen på. Han dör i ditt ställe så att du blir ren och kan stå inför Gud. Ja, jag är värdig. Jag är rättfärdig. Fast inte i mig själv. Men genom vad Jesus har gjort för mig. Om vi då ska bläddra fram. Nu ska vi se om vi klarar det här. Jag är ju utbildad dataingenjör, men det är ju ingen garanti. Om vi nu tittar. De här sakerna. Förbundsmåltiden, förhandlingen, spelreglerna och kära någon. Överlåtelse inför Gud och vittnen, tecknen på förbundet, välsignelser och förbannelser. Det hade varit kul om man hade hunnit behandla hur vi ska se på lagen, hur vi ska se på Gamla testamentet. Vi har en liten grej där som skulle kunna hjälpa oss att förstå. För jag tror att många kristna brottas med, men buden i Gamla testamentet, hur ska jag se på dem? Jesus säger att inte en prick av lagen ska förgås. Och ve den som, du, om du bryter ett enda så ska du liksom, det hade varit bättre om du hade kastats i havet. Så hur ska vi se på det där? Vi ska se om vi hinner det. Mm. Och har föreståndaren sagt, ta den tid du behöver. Okej? Okay. Kan någon beställa lite pizza? Men vi kör de här lite snabbare. Förbundsmåltiden, ja men det känner vi ju igen. Nattvarden. Vad är nattvarden? Vi läste Lukas 22. Nattvarden är inget konstigt. Nattvarden är inget knepigt som Jesus uppfinner. Nej, det är en vanlig, naturlig del av den tidens kultur. När två parter blir vänner för livet, då firar man det genom att äta tillsammans. Precis som det är naturligt för oss att tänka, om det är klart man sätter fram en bröllopstårta på bröllopsfesten, så är det lika naturligt att när man firar en gemenskap så äter man tillsammans. Så vad är det när vi firar nattvard? Vad är det vi gör? Vi manifesterar. Vi visar i det yttre att vi har blivit ett med Gud. Det är förbundsmåltiden. Jesus dog för att vi skulle få bli ställda i en rätt förhållande till Gud. Genom att fira nattvarden, brödet och vinet, så visar vi på ett yttre sätt det faktum att vi nu tillhör Gud för evigt. Jag ska väl inte gå in på liksom det här med om bröd och liksom vin blir kött och blod. Men jag tror att Gud, eller Jesus, är närvarande vid nattvarden. Precis som vid en förbundsmåltid, om jag och Robin skulle ingå förbund, så sitter ju båda vi där och äter. Och på samma sätt så är jag övertygad om att Jesus är med och närvarande när vi firar nattvarden. Precis, och jag menar, jag tänker att i gamla förbundet så var det ju påskalammet, det där som man slaktade vid befrielsen, som de varje år skulle äta för att minnas befrielsen. Det är mycket medvetet, tänker jag, att Jesus instiftade nattvarden på den kvällen. På samma sätt som påskalammet är påminnelsen om befrielsen, så är nattvarden påminnelsen om vår befrielse. Förhandlingen, ja men jag tänker det, visst, alltså precis som det kan vara liksom nervöst och så här när två människor ska hitta varandra, så är det ju samma sak. Jag tänker förhandlingen finns där. Så jag skriver kampen innan man tar emot Jesus. Apostlagärningarna 2:37, vi slår inte upp den, men det står att när Petrus predikar så hugger det till i deras hjärtan. Bröder, vad ska vi göra? Och jag tänker varje gång evangelium predikar så börjar en kamp. Är det här sant? Lever Jesus? Är det här för mig? Ska jag ge honom mitt liv? Vad innebär det? Vad kommer det innebära för min släkt? Om jag nu blir frälst? Och så vidare. Det finns en kamp. Förhandlingen. Det momentet finns med i evangelium. Spelreglerna. Hebreerbrevet 8:6. Ska vi slå upp det? Hebreerbrevet 8:6. I ett förbund så ger man varandra löften. Löftena handlar om vad vi lovar varandra. Och vad var löftena som folket gav Gud i det gamla förbundet? Och vad kallar vi alla de bud med ett samlat namn? Lagen. Det var löftena som folket gav. Vi ska göra det här. Det var löftena. Då säger Hebreerbrevet 8:6 så här. Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. Då har jag en fråga. Om löftena i nya förbundet är bättre, kan det vara samma löften? Nej, det kan det ju inte vara. Det kan ju inte vara bättre löften om det är samma löften. Om jag säger, men du, imorgon så ska du få 5 spänn av mig. Oh, det var ju härligt. Så kommer jag tillbaka nästa dag. Men jag har ett ännu bättre erbjudande. Imorgon ska du få 5 spänn av mig. Ja, men det är väl inte bättre. Det är ju samma. Jesus har ett förbund som har bättre löften. Vad är buden i det nya förbundet? Vad är det som vi måste göra? Alltså budet, det här ska du göra, annars så är det inte bra. Det står i Johannes 3 och 22, men det ska vara första Johannes 3 och 22. Vad vi än ber om, det får vi av honom. Ja, men det känner vi ju igen, eller hur? I ett förbund. Det du ber mig om, det ska jag göra. Vad vi än ber om, det får vi av honom. Eftersom vi håller hans bud. Ja, men titta, nu har du ju här. Du ska ju hålla buden. Ja, men om vi fortsätter läsa. Om vi har liksom i bakgrunden. Första Johannes 3, alltså siffrorna är rätt. Och detta är hans bud. Håll i er nu. Håll i er nu. Vad är löftena, överenskommelsen i det nya förbundet? Men vänta, innan vi läser det. Vad säger Jesus är de största buden? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Ja, det är det ena. Sen kommer ett som är nästan lika stort. Det är nästan som sig själv. Och vet ni vad man brukar sammanfatta 10 Guds bud med? Man brukar säga att de första buden sammanfattas älska Gud av hela ditt hjärta. De 7 sista buden brukar sammanfattas med älska din nästa som dig själv. Så kärnan i gamla förbundet, det känner vi igen. Och jag tycker att läser vi Nya Testamentets undervisning så känner vi igen väldigt mycket av 10 Guds bud. Sätt Gud först, respektera varandra i alla relationer och ha inte begär efter det som är ditt. Det inte är ditt. Men så säger Jesus, det här är buden, detta är hans bud. Att vi ska tro på hans namn Jesus Kristus och älska varandra som han har befallt oss. Va? Var det inte mer? Jesus har ganska mycket att säga om olika detaljer. Men när det kommer till, vad är budet? Vad är det du ska göra? Vad är budet i det nya förbundet? Tro på Jesus och älska varandra som sig själv. Och Jesus, han säger ju så. Att kärleken till din nästa är lagens uppfyllelse. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Om vi verkligen älskar Gud och älskar varandra, då kommer det att leda till att vi gör det som är rätt. Men budet är det här. Okej. Ja, men vänta nu. Hur är det nu? Gamla, nya förbundet. Kan jag ta några minuter? Det här är verkligen, det här är nödvändigt. Hoppas du... Höll du på att skriva av det där? Nej. Slå upp Galaterbrevet 5 om du vill. Här är vi gamla förbundet. Här är vi nya förbundet. Och vad är viktigt att komma ihåg när det gäller förbund? Vi har talat om massa grejer, men en sak som vi kanske inte har talat så tydligt om är att alla förbund är väldigt avgränsade. Alltså allt som är överenskommet i ett förbund gäller ju bara de som har gått in i det förbundet. Låt mig ta ett exempel. Nu har vi ju talat om Robin och mig och förbund. Och det är ju så att jag är ju faktiskt i ett förbund med min Jessica. Men även om jag och Robin har ingått ett förbund med varandra, så är det så att Robin, han har inga rättigheter till min fru. Varför? Jo, men det är ju jag som har stått inför pastorn. Det är jag som har sagt, jag tager Jessica Noomi Eriksson att vara min hustru tills döden skiljer oss åt. Det är inte Robin som har gjort det. Han har inga rättigheter att hämta i mitt hem förutom liksom gästfrihet. Därför att han har inte gått in i det förbundet. Är ni med på tanken? Så förbundet mellan mig och Jessica gäller bara mig och Jessica, därför att det är bara vi som har gått in i det förbundet. Okej, det gäller våra barn, för de är våra ättlingar. Men mina grannar kan inte komma och göra några anspråk där. Inte församlingsmedlemmar, därför att det är jag och hon som tillsammans har lovat vi ska ge oss till varandra. Det är där som förbundet gäller. Och var finns lagen någonstans? Den finns i det gamla förbundet. Det är överenskommelsen här, och här så är det bättre löften. Det betyder inte att det här var fel. Till och med är det så att Jesus säger att om vi håller det här, då kommer vi hålla det här. Men perspektivet är ett annat. Perspektivet är inte en lång rad bud som du måste hålla, utan perspektivet är älska Gud och älska din nästa. Och det är bättre löften, alltså är det inte samma löften. Och Paulus, han säger, vad är vägen in här? Vägen in i det här förbundet. Kommer ni ihåg att förbundet sker när såret skärs? Kommer ni ihåg det? Det är där det sker. Och vad är det för sår som skärs i gamla förbundet? Det är omskärelsen. Det betyder att omskärelsen är steget in här. Vad är steget in i det nya förbundet? Bröder, vad ska vi göra? Frågar de Petrus. Petrus säger, omvänd er och låt er döpas. Det är vägen in i förbundet med Jesus, med Gud i det nya förbundet. Amen. Kan det vara så? Ja, för jag tänker, omskärelsen är ju steget in, och på ett sätt skulle man kunna säga det viktigaste budet i gamla förbundet. Det är till och med så att Gud kommer efter Mose och hans familj och ska döda dem. Hans fru, som är mer vaken än han själv, ibland är det så att hustrun är mer vaken än mannen, har ni varit med om det? Ta snabbt fram en vass sten och omskär deras söner som inte var omskurna. Mose hade inte omskurit, så han var på väg att mista livet. För Gud säger att ni ska hålla allt, annars så liksom, om ni inte sköter omskärelsen så kommer det inte bli bra. Så Gud jagar efter. Och Paulus säger i Galaterbrevet 5. Om vi läser de här verserna i Galaterbrevet 5. Med den här bilden i tanken. Dopet är vägen in i det förbundet, och tillhör du här. Omskärelsen in är vägen in i det förbundet, då tillhör du där. Så säger Paulus så här. För om vi som kristna tänker att vi ska hålla gamla testamentets bud men inte omskär våra barn, så är vi ju så grovt fel. Därför att det är ju det viktigaste. Det är det enda som Abraham fick. Omskärelse. Så finns det en massa andra bud som vi också måste hålla. Vi får inte ha kläder av bomull och polyester, för då är vi syndare. Vi får inte äta räkor, då är vi syndare. Vi får inte äta julskinka, för då är vi förbannade. För vi har inte hållit alla bud. Vi får inte odla i våra trädgårdar. Om vi inte tar en paus i trädgården vart sjunde år, då är vi syndare. Alltså, listan kan göras lång på saker som vi aldrig har tänkt att vi ska följa. Så säger Paulus så här. Till denna frihet, Galaterbrevet 5:1, har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Petrus talar om lagen som ett ok som varken vi eller våra fäder har orkat bära. Lyssna! Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er, kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Det betyder ju samtidigt att den som inte låter omskära sig inte är skyldig att hålla lagen. Eller hur? Det gnisslar, skaver lite hos någon. Men Paulus, han tar ju ifrån tårna. Låt varna er, för om du tänker dig att du ska gå in här och lyda det som är i gamla förbundet, då måste du ju hålla allt, för annars är du förbannad. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Jag tycker faktiskt att Nya Testamentets undervisning är väldigt tydlig. Redan på apostlarnas tid hade man bråket. Ska inte alla som har blivit kristna tvingas att hålla lagen. Det är så stort bråk så att man åker till Jerusalem i Apostlagärningarna 15. Och så kommer man fram till, nej, de som är hedningar och har blivit kristna behöver inte hålla Mose lag. Man skriver ett brev. Och jag tycker att det är märkligt att vi 2000 år senare fortfarande ställer oss en fråga som är besvarad i Bibeln. Behöver de som är hedningar hålla Mose lag? Nej. Är Mose lag dålig? Nej, men den hade ett syfte för en tid. Och Paulus säger tidigare i återbrevet att lagen gällde fram till Jesus kom som en övervakare. Nu när han har kommit står vi inte längre under en övervakare. Jag kan tycka att det är frustrerande att vi ställer frågor som redan är besvarade. Överlåtelse inför Gud och vittnen. Korset skedde offentligt. Dopet sker offentligt. Det är där Jesus sa sitt ja till dig på korset. Jag säger mitt ja till Jesus i dopet. Tecknen på förbundet. I Gamla testamentet är det omskärelsen. Vad är tecknet på förbundet? Efesbrevet kapitel 1, vers 13 och 14 säger att när vi har tagit emot Jesus Kristus så får vi den helige ande som ett sigill eller som en stämpel. När vi döps så står, säger Kolosserbrevet kapitel 2, att det är en omskärelse som inte är till köttet utan i hjärtat. En inre omskärelse. Vad är tecknet på att vi tillhör Jesus? Det är att den helige ande finns i våra liv. Det är tecknet på förbundet. Välsignelser och förbannelser. Åh. Galaterbrevet 3. Vi läser den också. Vet ni vad ett filter är för någonting? Ett filter släpper igenom vissa saker och stoppar andra. Ett vardagsnära exempel är ett kaffefilter. Det stoppar förbannelsen så att vi slipper få sump i koppen. Det släpper igenom välsignelsen så att vi kan dricka nybryggt kaffe. Och Jesu Kristi kors fungerar som ett filter mellan gamla och nya testamentet. Kom ihåg att vi läste att om ni inte håller alla bud så ska ni vara förbannade. Men så säger Galaterbrevet 3, vers 13 och 14. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannade var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus. Så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Även där så har Jesu Kristi kors en betydande konsekvens. Han tar alla förbannelser. Släpper vidare alla välsignelser. Så hur ska vi läsa Gamla testamentet? Vi ska läsa allt som talar om hur den Gud är. Och vi ska ta till oss varenda löfte. Därför att i Jesus Kristus så har det kommit hedningarna till del. Men det står om förbannade konsekvenser av att inte hålla måttet. Där sätter korset ett stopp mellan gamla och nya. Yes! Nu ska vi se. Skärsår i handen. Yes! Ja, men vad är det som sker på Golgata kors eller på Golgata kulle? Vad är det som sker? Hur ingås förbundet? Vad är centrum i ceremonin där två parter blir ett? Jo, men det är ju när såret skärs i handen. Och vem är det som vill möta vem? Det är Gud som vill möta människa. Det är Gud som i, nu har vi inte dem kvar här, men redan i första Moseboks tredje kapitel där Gud säger, jag ska sända någon som ska krossa syndens makt. Och Gud kommer och säger, ni ska bli mitt folk. Gud söker gemenskap. Och vem är Jesus? Han är både Gud och människa. I Jesus möts Gud och människa. Gud har genom historien längtat efter att få möta människan och upprätta ett förbund som inte är begränsat på ett sånt sätt som i Gamla testamentet där Gud får vara nära men inte hela vägen in i hjärtat. Han längtar efter en fullödig gemenskap för att låta hjärtan av sten bli hjärtan av kött för att lägga sin ande i våra hjärtan. Han vill möta oss i ett förbundsmöte. Och vad sker när Jesus går upp med korset på Golgata kulle. Han läggs ner. Han läggs på korset. Soldaterna tar en spik. Och slår en spik som gör ett sår i en människas hand. De tar Jesu andra hand. Fattar en spik. Börjar slå den genom hans andra hand. Och där får Gud ett sår i sin hand. Och precis som jag och Robin illustrativt möttes i en förenande handslag. Där två sårade händer från två parter som längtar efter gemenskap. Som möts på Jesu kors på Golgata kulle. Som möt Guds blod med en människas blod. Och Jesus kan säga, det är fullbordat. Som betyder, nu är vi i mål. Vad är det som är i mål? Det är Guds strävan efter att vinna människan tillbaka till sig. I en relation som inte är fläckad och förstörd av synd. Vad innebär det här för mig? Alltså det är ju det här det landar. Ja, men vad betyder det? Att Gud vill förbund. Vad betyder allt det som vi har tittat i Gamla testamentet som leder fram till Jesus? När Jesus säger, detta är det nya förbundet i mitt blod. Vad innebär det när vi imorgon firar nattvard och läser instiftelseorden? Vad innebär det när vi går fram till bordet, tar emot brödet, tar emot vinet? Jo, det innebär, vi är inte längre två. Gud och du är ett. Johannes 17, vers 20. Men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett och att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att de är fullkomligt förenade till ett. Vi är inte längre två. Gud och du är ett. Vad säger man med förbundet? Man säger, jag finns där för dig så länge jag lever. Vad säger Jesus i Matteus 28 och 20? Och jag ska vara med er alla dagar. Ett fantastiskt löfte. Men ett måste i ett förbund. En självklarhet i ett förbund. Därför att det är det betyder att vara i förbund med någon. Vad betyder förbundet med Jesus? Vad du än ber mig om kommer jag att göra. Johannes 15 och 7 säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så ska ni be mig om vad som helst. Och jag kommer att göra det. Alla mina resurser står till ditt förfogande. Filipperbrevet 4 och 19. Så ska min Gud efter sin härlighetsrikedom ge er allt vad ni behöver. Efter sin härlighetsrikedom, hans resurser är till vårt förfogande. Så att jag får sänka tonen lite. Alltså jag är en sån här lugn predikant. Men det här är för bra för att vara sig själv i, höll jag på att säga. Vad säger man med ett förbund? Jag beskyddar dig med livet som insats. Vad säger Jesus? Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Vad säger man med ett förbund? Om jag adopterar dig in i min familj. Du blir en del av min familj. Johannes 1 och 12. Åt alla de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Ska vi läsa den sista texten? Jag skrev ner den så att jag inte liksom schabblar bort den. Ja, men hela grundpoängen i det här är att det är Gud som tar initiativet. Det är inte du eller jag som kommer till Gud och säger, snälla, kan inte vi få det här? Ja, okej då. Utan från start, från den första stunden av Bibelns berättelse så står det så tydligt att Gud arbetar för att kunna komma till den punkt och han säger, detta är det nya förbundet i mitt blod. Jag röjer undan alla hinder så att du och jag kan vara i gemenskap med varandra. Allt detta sammantaget gör att vi kan vara fullkomligt trygga i vår relation till Gud. Gud har tagit initiativet. Det är han som vill ha en evig relation till oss. Hela Bibelns berättelse visar detta med all önskvärd tydlighet. De hinder som stod i vägen på grund av vår syndiga natur har Gud tagit hand om på korset och alla hinder för vår relation förintades. Vi har nu en evig förbundsrelation med Fadern, garanterad genom Jesu felfria blod. Vi och Gud är för alltid ett. Ja, men är det inte bra? Tänk att han har kommit till oss. Han har valt formen. Han har valt det oupplösliga. Han har valt det som inte går att ta tillbaka. Så när du funderar över din plats hos Gud, därför att du inte riktigt har hållit måttet, ja, men kom ihåg det här. Kom ihåg att han öppnade den vägen. Han betalade priset. Han utformade planen. Han följde upp planen. Han kommer till dig och mig ikväll, imorgon, alla andra dagar med en sårad hand och säger: jag vill gemenskap med dig. Vill du gemenskap med mig? Amen.